Det är ganska många som har ifrågasatt de här
tycker
historierna.
Tycker du vi är off topic, Ruben, eller vad?
Något. Men jag tänkte gå ännu mer off topic.
Ja, men okej. Okay. Ruben har sista comment och sen så går vi vidare.
Ja.
Hej och välkommen till Check Tech Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur informerar om check teknik. Och denna vecka har vi också med som gäst Andreas. Och du får äran att presentera honom denna vecka också.
Jag vet inte riktigt vad det är med dig. Du kan liksom inte hålla hemligheter längre. Nej, det är någonting nytt med dig. Men all right, vi har ju återigen Alfred Ryt med oss. Tech-entreprenör, poddkollega och sci-fi-författare. Missade jag någonting nu? Ja, jag hade någonting till jag skulle ha med där.
Ja, vad var det du skulle säga? Det är där, alltså när jag säger det själv, då säger man att man är privat investerare. Det måste liksom vara andra som kallar den för affärsängel. Just, för att man låter lite
affärsängel.
Konstig om man kallar sig själv affärsängel.
Det är ändå bra att ta självdistans. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Tack och kul att få vara tillbaks.
Hänt mycket sen senast.
Ja, men för det är kul att ni tar tillbaka mig trots allt näthat ni har fått för min förra medverkan, eller?
näthat och kritisering. Ja, men just det, du har ju blivit TikTok-kändis sen senast.
Ja, exakt. Det är roligt. Det var så jag blev påmind om att jag hade varit med i Check Tech för att jag har ju bonusbarn som är tonåringar som jag ska ärligt erkänna att jag verkligen gett mig hem några gånger på TikTok, men jag tycker det är så jävla läskigt. Alltså jag blir så, det är sånt knark liksom. Jag fastnar så, och jag har en tillvaro som är lite för chockad för att jag ska liksom ha tid med timmar i TikTok, som mina tonåringar uppenbarligen har. Men de kom till mig och plötsligt bara, Alfred, du är med på TikTok! Då var det klipp från er som hade nått mina tonåringar. Liksom. Jag har ju ändå liksom fått vara med i Sveriges Radio och Dagens Nyheter, och jag räckvidd på vår egen podd, så de skiter i det liksom. Men Check Tech och TikTok, då var jag häftig i deras ögon. Så det är jättekul. Det är en ära att få vara tillbaka helt enkelt.
Så det är därför du är tillbaka egentligen, för du ska kunna komma upp på TikTok igen och kunna säga, nu är jag här igen du.
Alltså jag försöker bara nå mina tonåringar och berätta att middagen är klar. Det är allt jag försöker göra.
All right, bara så ni vet, Alfred säger att middagen är klar. Om det är något som det är redan.
För mig är det som en elbilspoddare annars. Jag vet inte om era lyssnare kommer ihåg det, men det var det jag var med om och snackade om sist, där om näthatet, för att dieseltrollen blir så himla arga när man snackar elbilar med dem. Men då är det framförallt vid liksom laddstationerna som man kan bli lite, folk kan bli lite starstruck. Man märker hur folk liksom, de vill hitta en anledning att fortsätta prata. Liksom. Det ska inte, annars kan man ju kanske vara ganska kortfattad till folk vid laddstolpen intill. Liksom.
Ja, du laddar bilen också. Ja, jag med.
Händer aldrig på bensinmacken när man är där. Att folk bara, jaha, vad tankar du idag? Här är 98 bensin som vanligt. Men
Ja, men ni får bli lite större på TikTok. Sen kommer de att börja känna igen dig vid bensinpumpen också. Ja.
Fast jag tror inte det är vid bensinpumpen jag vill bli igenkänd. Alltså,
det får man leva med. Ja. Men ska vi snacka elbilar idag också? Eller vad ska vi prata om?
Faktiskt inte prata elbilar. Den här gången så är du här i egenskap av AI-tech, sci-fi-författare skulle jag kalla det. Och din insikt i branschen av AI, just som den ser ut idag.
Ja, det är... Jag har ju förmånen att få jobba med att bygga upp teknikbolag. Så att jag har fått vara nära en del byggen och därmed börja sätta mig in i de här frågorna tillräckligt god tid. Jag kom ut med min debutroman 2018 som handlar om generell artificiell intelligens och the alignment problem, eller the control problem som det kallas. Hur vi ska liksom, kunna leva tillsammans med... superintelligent AI. Och nu är ju det mer än någonsin i ropet igen. Så ni har ju bra nyhetskrok på att diskutera de här frågorna igen nu med GPT-4 som är så spännande. Det händer så mycket i det här spacet just nu. Så det ska bli jättekul att få vara med och prata med om det.
Helt galet. Men vi återkommer till det lite senare, så kör vi lite nyheter och vad techveckor och sånt innan.
All right.
Så vad har det, ska vi börja med dig Ruben? Vad har hänt i veckan? Har du löst din router?
Okej, okay, som svar då till Carl Emil om han nu lyssnar och till dig Andreas.
Japp.
Jag gjorde en hard reset på min router genom att trycka in en nål och verkligen starta om den alltihop. Och starta upp den. Jag har insett att det finns inga landsinställningar per se, utan det finns inställningar på region. Nu har jag valt Europa. Jag utgick från att jag valt Europa innan, men jag vet inte. Sen har jag kollat kanaler och där finns inga andra kanaler än de här 36, 38, 40, 42 eller vad det var. Utan det är de här liksom utanför DFS, så det borde inte vara ett problem. Men nu har jag då valt 40 bara för att vara någonstans i mitten och så se ifall det avhjälper eller inte. Sen har jag hittat att man kunde sätta in någon sorts MIMO och beaming grej. Det är en Wi-Fi 5 router så den har ju viss funktionalitet, men det är inte Wi-Fi 6 standard på den. Så jag vet inte riktigt vad detta är. Det är väl säkert någon smart AI-lösning eller något som de har byggt. Jag tryckte i de inställningarna och jag hoppade, jag har inte sett någon skillnad. Jag bytte ju inte SSID eller lösenord så att alla grejer kopplar upp automatiskt. Men jag har inte riktigt sett någon skillnad. Jag tycker inte att det är bättre eller sämre. Det är just nu när vi spelar in som jag har problem. Så jag hoppas att det funkar nu. Det funkar just nu. Det har inte brytits än. Vi har hållit på snart i några minuter. Så att det borde vara lugnt. Men konstigt. Det fanns ingen logisk förklaring. Jag tror det inte var någonting av de grejerna som Carl Emil sa. Så kanske det bara var en hard reset som behövdes. Jag vet inte. Märkligt är det i alla fall.
Jag har inte hängt med. Vad är det för problem du har?
Den bara... Från ingenstans slut mitt wifi funka. Mm-hmm. Bara så. Från ingenstans.
Och det är så fort vi sätter igång vårt inspelningsprogram. Vi har kunnat sitta i Discord innan och förbereda grejer. Och sen när vi går in i inspelningsprogrammet så bara...
Just det. Oh,
går den ner och vi får
det är bara Murphy liksom. Murphy vill alltid vara med.
Ja. Men verkligen.
Det finns så himla knäppt.
Det är väldigt märkligt. Men det verkar ju bara vara... Var det din dator och mobil eller bara din dator?
Nej, bara dator. Mobil har funkat bra. Det har funkat bra på tv-apparater. Mm. Allt möjligt. Så att det finns ingen så här... Det hade varit enkelt för att det fanns en tydlig röd linje att aha, det är här.
Men jag har tolkat ert namn på podden lite som att ni pratar om hur käckt det är med bra teknik som bara funkar. Liksom. Mm. Hur ofta har de här veckorna är det som ni pratar om allt som funkar och hur ofta blir det att ni klagar?
Alltså, det är ju mer en Göteborgs vits än vad det är sanning.
Okay. Går helt över huvudet på mig. Det är bara ironi alltihopa helt enkelt.
Absolut. Tanken var från början att det skulle vara check teknik. Sen har vi insett att teknik är inte alltid så checkt. Man får ta det goda med det onda. Lite så.
Got it.
Sen har jag en sista som har hänt i veckan. Jag blev så chockad när det hände. Mm. Vi var hemma hos min pappa och så satt vi och planerade inför en framtida resa vi ska göra. Och min ena bror bor inte i Sverige så vi hade ett videosamtal med honom på WhatsApp. Men då tänkte vi först köra upp det på en iPad för att få en större bild på honom och att man skulle ha bättre högtalare och allt möjligt. Då inser vi ju att WhatsApp har ingen officiell app på iPad. Och jag tycker det är så märkligt. Jag fattar inte. Jag tänkte att men det kanske är för att nej, den finns inte. Jag googlade sen. Det finns massa så här workarounds för att få dit den. Men du måste alltså gå in i Safari och launcha liksom med WhatsApp där då för att kunna använda den.
Det går inte att köra så här pyttelilla WhatsApp i så här, iPhone-läget längre. Det kunde man ju länge, men de kanske har slutat.
Så kompatibilitetsläge.
Men det går inte längre kanske.
Nej, det är ingenting. Jag har ingen iPad själv, så jag vet inte. Jag har inte testat, men jag tycker det är så knäppt att man inte... Det kan inte vara svårt att få till... Alltså visst, grafiskt kanske inte kommer vara det snyggaste, men alltså bara funktionsmässigt borde det inte vara så svårt.
Inte vara så svårt att göra det får kanske Alfred svara på, men hur svårt kan det vara att göra en app som skalar mellan de två skärmarna någorlunda vettigt om det bara är en chattapp?
Alltså att få en iPhone-app och rent tekniskt funka på en iPad måste ju vara lättare än att stödja flera olika Android-lurar, vilket jag antar att de gör.
Ja,
man kan väl göra en observation om hur många iPad-användare som de tror att de skulle ha, helt enkelt.
Jo, men det är väldigt konstigt, för jag gick in nu bara för att jag var, eftersom du sa det, och kollade. Jag sitter ju med en Samsung-platta. Och jag kallade ner WhatsApp-messager på den. Och då så här, skillnad, jag har i och för sig Samsung-lur och en Samsung-platta, men Samsung släpper ju 50 telefoner och mer plattor där till varje år. Liksom. Så att Och jag tror, varför skulle det funka på en Android-platta och inte på iPhone, iPad? För iPad måste ju vara en betydligt mer populär surfplatta.
Ja, verkligen. Ja, bra. Bra fråga.
Ja, jättemärkligt. Jag fattar ingenting och blev jättechockad och började lite hata Apple ett tag. Inte jättemycket, lite bara.
Men det är inte för enda liksom, system. För jag tror, har Instagram fixat sin app nu? För de hade väldigt länge Instagram i kompatibilitetsläge, liksom, i iPhone-läge över på iPaden.
Ingen aning. Jag, som sagt, jag äger ingen iPad och jag använder det väldigt sällan, så jag kan inte uttala mig vilka appar som inte finns och inte finns.
Fan, men... Bra podd nu. Samling experter här som... Vi vet inte.
Shots fired.
Syrlig kritik direkt bara.
Ja, förlåt. Nej, det kändes som att ni kunde ta det.
Ja, ni kan absolut ta det.
Vet du vad vi gör? Varför det var så jobbigt för mig, så släpper vi ämnet och går vidare till Andreas, tycker jag.
Jag har inte haft världens mest tekniska vecka. Jag har sen vi spelade in senast varit i Bryssel och besökt bland annat EU-parlamentet och SAPEA, som är ett sambandsorgan för de olika akademierna i Europa, och Sveriges kontor för forskning och innovation samt svensk näringsliv. Och det är väl absolut jättespännande, liksom. Men om jag ska liksom försöka göra en teknisk koppling på det här, så är det väl först och främst EUs syn på Sverige som innovationsland är väldigt positiv. Eller Bryssel överlag. Man ser på mycket som kommer från Sverige innovationsmässigt som väldigt, väldigt positivt. Men så här, vad är EU? Och det, jag har fått en väldig respekt för EU som organisation efter det här. Och vad man inser är att EU är kanske lite skillnad från det svenska systemet väldigt informellt. Det finns informella forum för att kunna lösa det formella.
Mm.
Så att man har arbetsgrupper som är informella arbetsgrupper för att man ska hänga med och förstå vad som händer i de formella sammanhangen. Och hjälpas åt att så här, den här frågan innebär det här och det här. Alltså, kedjan är lång. Så Ruben, som tidigare har varit väldigt, så här, du gick i Europaprogrammet på GU bland annat. Du har ju varit en väldigt förespråkare för EU, medan jag är EU-positiv, liksom, men man har inte insett liksom, strukturen. Och nu bara, oj! Det är ett jäkla system nere i Bryssel, alltså. Det händer mycket grejer där som är väldigt intressanta.
Ja, sen är inget system perfekt och ingenting.
Nej, är
det finns alltid brister, men jag ser det som en helhet väldigt positivt, skulle jag säga.
Mm.
Och så här, de här EU-parlamentarikerna, de sitter och röstar på, tror vi räknade ut, 1200 frågor var fjärde vecka i Strasbourg. Och så sitter man och bara, hur kan politiker rösta fel? Det, så ser du hur det faktiskt går till. Man bara, ja, det är mänsklig faktor. Hoppsan. Mm. Men det var intressant. Mm. Alfred, hur har din techvecka sett ut? Eller din vecka kan vi ju också ta.
Jag har haft en mycket mer banal och konkret techvecka än vad du verkar ha haft, Andreas. Men jag har bara... Jag har en laddport på min elbil som har gått sönder.
Nej.
Gjorde den i Oslo av alla ställen. Liksom. Men det gick bra. Det var svårt att få i sladden. Liksom, för den går inte med på när den sensorn som ska känna om det sitter en sladdar redan. Ett Hidden Pi. Men det går. Den är tillräckligt. Mm-hmm. Den är i alla fall tillräckligt osmart för att det ska gå. Man får lura den som användare. Så att man får säga åt den att du har faktiskt ingen sladd i sig. Och så får jag stoppa i sladden. Så det gick att ladda bilen, vilket är ganska centralt när man har en elbil, helt enkelt.
Mm.
Jag kom hem från Oslo och så kom jag hem till en värmepump där kompressorn har lagt av. Men om man ska tänka positivt, så var det i alla fall precis när det blivit jättevarmt och skönt ute i vår temperatur. Så det är mycket bättre att värmepumpen av nu än mitt i vintern, såklart.
Men är det inte så att du behöver den till i sommar för att kyla då?
Nej, det är en bergvärmepump, så den ger mig ingen kyla alls. På gott och ont. Då. Jag kanske gärna skulle haft en kylfunktion i den, men det har jag alltså inte. Däremot så tycker vi gärna, vi tycker om att duscha varmt egentligen, oavsett tid på året faktiskt. Så att,
det är rimligt.
Det kan väl vara, vi vill ha igång den av den anledningen. Liksom. Router verkar vara ett återkommande dilemma här. Jag vet inte, ni kanske kan berätta för mig om det. Jag misstänker att det är min router eller en av alla mina switchar som håller på att bli överbelastad. För jag har så här, hemma har jag lite intermittent problem. Men vi är ett hushåll med med allt 7 personer och en jävla massa datorer och Playstations och grejer, så det skifflas mycket data fram och tillbaks.
Ja.
Och, det är inte wifi-problem, för jag har varit duktig och dragit ut ethernet till alla accesspunkter och så vidare. Liksom. Ja. Men nu får jag så här konstiga intermittenta fel där internet känns skitlångsamt. Det är som att DNS-uppslagningar blir trasiga eller går ta lång tid. Och sen så startar jag om hela liksom, nätverket, så är allting blixtsnabbt i ungefär 12 timmar. Sen är det, okay. Blir det likadant igen. Liksom. Så det, jag är mitt i så här, när man är i den här fasen, så här, hur ska jag felsöka det? Hur ska jag kunna pinpointa vad problemet är? Liksom? Och är det ett problem eller är det tre som gör det extra svårt att hitta det?
Vad har du för wifi-system?
Det är Netgear som gör Deco X60 tror jag de heter.
Det är TP-Link.
Deco. TP-Link, bra. Ja. Det har du rätt i. Det är TP-Link Deco X60. Jag tror det är 5 stycken som är liksom kopplade.
Men det är ett mesh-system som
det är ett mesh-system, men de har backbone på Ethernet, så de meshar inte över wifi helt enkelt. Men Nej. Sen så sitter det ju, eftersom de har bara 2 Ethernet-portar var, så sitter det ju liksom, ja, men jag har ett gäng switchar runt om där jag behöver splitta liksom nätverket. Jag har fler Ethernet-portar. Ja. Så att, och det, då är det billiga Netgear switchers. Jag vet inte tusan.
De brukar vara väldigt stabila, men har du liksom kedjekopplat flera switchar, för det brukar inte alltid vara en jättebra idé liksom.
Ja, de sitter ju oundvikligen så sitter de lite kedjekopplade, det gör de. Men jag tror i alla fall inte att de kopplade, jag tror inte att de är runtkopplade i alla fall.
Nej. För det borde inte bli om en switch strular, så borde du inte få problem i hela nätverket, utan bara på specifika enheter som är kopplade med den switchen. Om det inte är huvudswitchen du har då, som kanske är backbone till de andra accesspunkterna.
Ja, ja exakt. Jag tror inte vi kommer att lyckas felsöka det live i show tyvärr. Det är svårt, det som jag har konstaterat, det är svårt att felsöka de här switcharna, för att det finns ju liksom inget interface på dem. De kan ju inte, det är typ, jag kan känna på dem om de har blivit överhettade. Det är typ så jag skulle kunna.
Det är ungefär det man kan göra. Eller flytta runt dem för att se om det blir någon skillnad.
Ja.
Det sitter nog folk ute och lyssnar och skriker lösningen på det här. Helt frustrerade.
Varför tar du inte bara och målar switchen grön, så blir det löst sig allt, hela problemet på en gång?
Bra lösning!
Ja,
finns kanske färg som är bra till sånt här, en speciell färg.
Nej, men man får gärna höra av sig om man har tips på hur man ska felsöka switchen. Veta att om det är den som ställer till problemet. För jag tror ändå att det är den. Jag har en 8-porters som jag tror att den är som flaskas. Jag tror den blir överblösen.
Var det hela techveckan eller har du någonting mer?
Nej, herregud. Nu har vi väl klagat tillräckligt.
Då,
vi pratar framtiden istället.
Då tycker jag att vi går vidare.
Vi tar det här snabbt för att det påverkar inte Sverige ännu, men det har hänt och jag sa att det skulle hända, så att vi tänker att vi pratar om det.
Ödmjukt.
HBO Max och Discovery blir tillsammans nu Max, som är en enskild streamingtjänst istället för att bara vara de två. Och det är ju för att Discovery och HBO Warner Bros. Som ligger över dem ligger nu tillsammans, och därav så har de gått emot och gjort en enda streamingtjänst. Och det är väl jättekul. Den kommer lanseras 23 maj skarpt. Och då kommer alla abonnemang som ligger under HBO Max nu bli Max-abonnemang. Sen är det lite oklart vad som kommer hända med Discovery-abonnemangen. För Discovery kommer fortfarande ligga kvar som en separat app. Och det tror jag är på grund av mycket av sporträttigheter och annat. För de har rätt mycket sport där. Men man kommer i alla fall integrera in Discovery-innehållet in i Max då. Mm. Sen är det ju det här med priset. De höjer priserna något sjukt, och det blir svindyrt med den största modellen. Den största modellen kommer att kosta $19.99, så nästan $20 för, ja, då är det 4K, 4 liksom, streams och så här, lite nedladdningar och så. Men det är mycket pengar för det. Visst, du får väldigt mycket material, men det är väldigt mycket pengar för det du får. Alltså. Det börjar bli dyrt för streaming nu.
Jag skulle vilja vara lite cynisk. För var det inte HBO Max som gick ut när de slog om i Sverige från HBO Nordic till Max och sa livstids abonnemang för 89 eller vad det var?
Jag tänkte komma till det. De har ju lanserat detta i bara USA nu och Latinamerika lite senare under året. Sverige kommer att komma till 2024 som tidigast. Och idag kostar ju ett HBO Max 89 kronor. Sen fick alla som ville halva priset resten av sitt liv.
Mm.
Men jag sa detta redan när det ryktades för ett år sedan att Discovery och HBO Max går ihop. Är ju att de kommer döpa om tjänsten, kalla det någonting annat, gå under ett annat bolag och då kommer inte den tjänstdelen gälla för att det är en annan produkt. Mm. Och jag tror att det är det de kommer göra. Men de har inte gått ut någonting utom priser och annat. Och de har inte heller gått ut om hur de kommer göra med Discovery i Sverige. För att det är så långt fram, framtiden, så de kommer gå ut mer om det då. Så av den anledningen tänker jag att vi behöver inte säga så mycket mer. Det har hänt och sen tar vi det mer när det blir aktuellt i Sverige, skulle jag säga.
Jag vill bara kritisera namnet. Är verkligen Max det bästa namnet HBO har i sitt galleri? Eller Warner Bros?
Nej.
Det blir roligt när de ska liksom lägga till någon så här extra grej på sin tjänst. Så här, Max Plus eller vad?
Men de har ju Ad Light Plan, Ad Free Plan och Ultimate Plan.
Max Ultimate, ja.
Det finns, men också, finns varför har man Ad Light och inte en Ad Heavy? Men det är också, det säger ju att det borde finnas en plan till som de inte har lanserat då.
Säkert. Eller det är bara jag som spånar fritt. För massa ads. Heavy ads.
Vadå, är det inte bara att de ska liksom, man får inte tillgång till riktigt allt innehåll och man betalar genom annonser och därför blir det billigare liksom. Är det inte det som är light liksom? Ja.
Jo.
Men jag är sån där livsstilsmedlem. Liksom, det kommer inte bli bra då för mig helt enkelt. Jag
tror ju inte det. Om jag får gissa så kommer de ju drapa om det i Sverige, säga att det är en helt annan produkt och sen så kommer alla klaga så kommer säga nej tyvärr. Det är en annan produkt till ett bolag, lärde det där. Det här gällde på den gamla produkten, det gällde inte på den nya.
Det känns ju, för mig känns det som att de har sakta men säkert börjat plocka bort alla tv-serier som de kan få bra intjäning på och sälja rättigheterna till via en annan modell om de inte ska ligga tillgängliga i sin streamingtjänst. Så att, alltså, när man betalar för HBO så tänker man att gud, jag kommer få tillgång till alla HBO-serier för alltid. Liksom. Och så bara börjar de försvinna en efter en. Liksom. Det blir lättare att plocka bort de sista ifall tjänsten inte ens heter HBO längre. Liksom. Men...
precis. Men det som kan vara kul att prata om när det kommer till serier är ju att i samma veva så säger de ju också att de ska lansera en Harry Potter-serie som är 10 år lång och ska följa böckerna. Mm. Så att de kommer göra en remake fast en serieversion och inte långfilmer. Och det kan väl vara kul, men jag tycker att de är lite snabba på bollen för att det var inte så länge sedan de blev klara med filmerna, men det är vad jag tycker.
Men, J.K. Rowling ska vara med och producera, jag har hört liksom.
Hon ska få sin liksom, lika mycket inflytande tror jag som hon hade på själva riktiga filmerna. Sen får man tycka vad man vill om J.K. Rowling. Jag tycker ju spontant att det är
oerhört
mycket hat för väldigt lite grejer, men det är vad jag tycker.
Ja.
Man kan bara notera att hon är tillbaka i värmen tydligen då, liksom.
Ja, hon är inte utfryst längre på samma sätt i alla fall. Då går vi vidare och då tycker jag att vi, när vi har en elbilspoddare, ska prata lite om Lamborghinis senaste bil.
Okej.
Vill du ge dig på att uttala det, för jag har ingen aning om hur man ska uttala det där namnet.
Revoleto, eller?
Revoleto. Men det här är ju då Lamborghinis första plug-in-hybrid.
Ja, vilket ju inte är en elbil. Så att, alltså, jag tar inte passningarna. Det är därför jag inte vet hur den uttalas heller. För att Lamborghini är notoriskt bakåtsträvare. De har ju varit med och lobbat för att få slippa bygga bara elbilar till exempel i EU, som vi var inne på tidigare.
Och det är jobbigt för dem i och med att de ligger under Volkswagen som är tyskt, där Tyskland har gått ut och sagt att de ska 2030 inte bygga några mer bilar som är...
Men det är ju Tyskland som har Tyskland som har bytt fot tyvärr, så att det gick ju inte igenom EU på grund av att Tyskland bytte fot, bland annat då på grund av liksom...
De och Italien, va?
Ja, och det var någon mer som var med också. Jag minns inte om det var Polen eller Tjeckien eller om det var båda, men nu ska man ju få bygga för de här e-fuel-bränslarna också då. Vilket ju, hela poängen med dem är att man ska kunna ha vanliga bensinmotorer i bilarna. Men caveaten är att man får bygga för dem, men man måste kunna göra så att de bara går på det här syntetiska e-fuel-bränslet som alltså då är så. Det är ett kemiskt sätt typ bensin, men det består av infångat kol, så att det är helt koldioxidneutralt då liksom. Det är inte fossilt kol helt enkelt. Men det ska bli intressant att se hur de löser tekniskt att de motorerna stannar om man tankar dem med konventionell bensin. Eftersom själva poängen var att man skulle kunna använda liksom, den befintliga tekniken. Men, ja.
Oh ja, jag är helt med dig. Och du får liksom, du får rätta mig om jag har fel här. Men någonting, så, det har vi fått mycket kritik på i de här elbilsvideosen som vi har lagt upp med bland annat dig. Att, har ni tittat på e-fuels? Det är mycket bättre, mycket, mycket bättre. Om jag ska koka ner det utifrån vad jag har läst mig till, så ska man splitta vattenatomer så att du får ut vätgas. Du ska sen kombinera det med infångad koldioxid för att skapa då kolkedjor som efterliknar bensin och diesel.
Mm.
Detta ska också då göras i en process som då förhoppningsvis drivs på väldigt klimatneutral el. Och sen ska det in i en bil som förbränner det på samma sätt som en bensinbil förbränner vanlig bensin. Ja. Vilket i min värld, du ska ju processera det här från början med el som du skulle kunna ha stoppat in i ett elbilsbatteri från början och fått en utveckling på 90% effektivitet.
Ja.
Den ska användas för att omvandla i en process som vi vet är ganska energikrävande. Det bränslet ska sen stoppas in i en bil som är notoriskt ineffektiv. Och det ska då på något sätt vara mer effektivt än att bara köra en elbil från början.
Ja, det är nog ingen som hoppas på att det ska vara mer effektivt. Det är inte ens förespråkarna törs påstå det. För det, som du är inne på, så blir verkningsgraden väldigt låg. Så att om man ska få den här processen att vara ren då, vilket den, för att det ska funka, så måste den gå på helt enkelt fossilfri el.
Ja.
Då behöver man bygga väldigt mycket mer vindkraft och sol än om man bara gör elbilar helt enkelt. Eftersom det går jättemycket mer ström. Och det är väl där man brukar, samma personer som tycker att man ska vara för det här istället för en ren elbil då, en batterielektrisk elbil, brukar också vara de som tyvärr då är emot och har politiserat nu motståndet mot att bygga ut förnybar el. Men absolut, om vi bygger jättemycket nya kärnkraftverk och får dem i drift så snabbt att det hinner göra skillnad, då är det liksom teoretiskt sett möjligt att man skulle kunna göra det. Det är bara det att det blir ju inte lika samma prestanda och det blir liksom inte alla fördelarna som man får av el. Man behåller ju då de här lokala utsläppen som också är farliga för hälsan helt enkelt. Så att jag tycker det finns en väldigt bra poäng med de här syntetiska bränslena faktiskt, e-fuel. Jag är för att de ska finnas. Jag tycker de är bättre än konventionella biobränslen. Jag tycker att de här hemma är framförallt långdistansflyg.
Jag tänkte säga, det finns ju betydligt bättre användningsområden för den typen av bränsle.
Ja, tillämpningsområden som är svårt att elektrifiera genom batterielektrisk drivlina. Och det är primärt då långdistansflyg som vi talar om. Där har de förmodligen en ganska viktig roll att spela.
Ja. Men all right, om vi ska ta tillbaka till Lamborghini så är ju detta då en sportbil med en 6,5 liters V12-motor. Och den har 3 stycken elmotorer med ett batteri på 3,8 kilowattimmar.
Mm-hmm. Så det är ett skämt att alltså den marknadsför som en elbil och det pluggar en hybrid och det, alltså hela marknadsföringen är som att det här är en elbil mer eller mindre. Kollar man lite närmare så bara nej. Någonstans stod det att den klarar att köra 1 mil i räckvidd på el. När jag kollar på lite andra ställen och den här länken vi kommer att dela med, då står det att den klarar 20 miles som är cirka 30 kilometer. Det är inte heller liksom några jättelängder att prata om.
Nej.
Men i alla fall någonting att hänga i granen i jämförelse. Men det är ett skämt. Alltså det är löjligt.
Ja, men då,
Alltså Lamborghini lever kvar i en verklighet där de inte fattar att de är redan överbevisade. Vill man göra en riktigt, riktigt bra prestandabil numera som liksom det enda de är bättre på med bränslemotorer än elmotorer, det är att de låter häftigare. Liksom. Så för de som gillar det så finns det väl en poäng då. Men Lamborghini, de är ju duktiga på att bygga V12-motorer. Så att de har lite svårt att, tror jag, de har lite svårt att hitta sin identitet i det nya. Och det finns många kunder som är där tillsammans med dem. Så att de kan nog fortsätta sälja V12 ett tag till så länge de får det. Det blir ju inga stora volymer. Så att det är så här, för planetens skull så spelar det större roll vad Toyota säljer för motorer än vad Lamborghini säljer för motorer.
Absolut.
Men så här, för oss som bara hänger med och ser vad det blir för prestanda med de olika teknikerna, det blir så här, men fattar ni inte att ni måste bygga en ren elbil om ni ska kunna hänga med i benchmarks mot era konkurrenter? Alltså, det känns helt konstigt att så här, konstruera en ny Lamborghini som inte är värst. Liksom. Vadå? Mm. Det finns ju andra roadster som går mycket snabbare än deras.
Oh ja. Och om inte jag är helt fel ute så har du fått provköra Tesla Plaid.
Ja, det stämmer. Det är ju för sig en 7-sitsig familjesuv, så det är ju liksom ingen
sportbil. Jo, men 0 till...
0-100 på 2,6 sekunder ja, i en 7-sitsig familjebil. Ja, är det, absolut. Nej, men det blir lätt att förstå med den drivlinan och hur, det, liksom hur den bilen beter sig, hur Teslas Roadster kommer att bete sig. Med, och Tesla är inte ensam om att bygga coola el-roadsters. Det kommer ju andra. Polestar är också på väg. Och det, Rimac har ju liksom monsterbil, sen får man diskutera om det är liksom en serieproducerad bil eller inte, men så här, talar vi Lamborghinis produktionsvolymer, då finns det ändå liksom ett gäng andra än Tesla som bygger jävligt coola liksom prestanda monsterbilar. Och kollar man på vad det blir för prestanda, då ja, sorry Lamborghini, det är ju liksom, alltså jag är ju också uppvuxen med att Lamborghini borde vara coolast i världen. Det är de och Ferrari som är häftiga liksom. Kom igen. Det är så svårt att förstå varför de inte liksom har fattat i tid att så här, shit, vi måste skynda oss bli bäst på det här också.
För det är en extrem posterbil liksom. De är duktiga på att göra coola bilar, men de är ju, ligger ju hopplöst efter, och att man försöker sälja in detta som en miljöelbil. Spännande. Den är 30% mer effektiv än om den inte hade haft elmotor, kan tilläggas. Ja. Varför pluggar man in för att kunna köra på el i 3 mil?
Nej, jag vet inte. Jag har inte satt mig in i den. Alltså hela alltså, konceptet med plug-in hybrid är ju liksom lite diskutabelt, att just man får släppa runt på två drivlinor, men absolut, de kan ju bli lite effektivare i nedförsbackar och annat liksom, att de kan återvinna energi på ett sätt som en ren fossil bil inte kan göra liksom.
Absolut.
Från bilar in till veckans huvudämne, och jag vet inte hur vi ska börja eller var vi ska sluta och var vi kommer hamna, men fokus denna vecka kommer vara AI och mer försöka glida över mot AGI och kontrollproblemet. Du nämnde det lite förut, Alfred. Och jag tänker att vi börjar någonstans där vi inte riktigt varit inne jättemycket tidigare i den här podden i alla fall. Hur funkar AI rent tekniskt? Och liksom, hur fungerar de här ChatGPT och allting? Det är liksom, visst, man fattar att det finns, men hur liksom tekniken bakom. Har du liksom, kan jag ge en lite snabb recap på hur det funkar?
Ja, men absolut. Alltså, i grund och botten så bygger ju allting på en innovation som i det här laget är ganska gammal. Alltså, den kommer ur AI-forskning redan på alltså 1960-talet, tror jag. Man liksom, uppfann tekniken med neurala nät. Då. Alltså, egentligen att i datorn emulera det som händer ungefär med våra liksom, synapser. Våra nervceller och våra synapser i hjärnan, helt enkelt. Man gör i datorn. Och på ett liksom grundläggande principiellt plan så är det ganska lätt att förstå vad som händer. Om man bygger väldigt enkla tillämpningar liksom, så kan man liksom, om man har olika noder i en dator som är ihopkopplade i steg, och så kan man säga att varje gång den här noden firas så ska vid en viss toleransnivå en eller annan också firas. Så kan man liksom, om man gör enkla tillämpningar på att typ känna igen, ja, men typ som när man skannar OCR-numret på sin faktura eller någonting, då kan det vara ganska lätt principiellt att förstå hur man kan bygga en liksom skanningsfunktion med den här tekniken som kan liksom känna igen siffror till exempel. Det är tillräckligt enkelt för att man ska kunna liksom förstå hur det går till. Och det som är häftigt med den här tekniken då, det är att när man skalar upp den och att det blir väldigt många lager och väldigt många såna här virtuella neuroner, då uppstår liksom förmåga som är närmast mänsklig. Och det gjorde liksom att den här tekniken, den föll lite i glömska, att man kunde göra på det här sättet för att skapa liksom artificiell intelligens. Den avfärdades som orealistisk att bygga i praktiken för att den krävde så mycket datakraft. Och sen så är det egentligen att hårdvaran har kommit ikapp innovationen i kombination med att vi kom på att vi skulle göra något, vad som kallas för bakåtpropagerande nätverk, där vi helt enkelt tränar upp de här nätverken. Det blev liksom, om man ska göra en så enkel tillämpning som att känna igen som skiljer en cirkel från en fyrkant till exempel, som man ritar i ett lågupplöst fönster, då kan man liksom programmera det själv, det här neurala nätet, ställa in det manuellt och få det funka, åtminstone rudimentärt. Men när man ska börja göra mer avancerade grejer, som att få det att se skillnad på en hund och en katt och en häst till exempel i vilken bild som helst, då det blir lätt snabbt väldigt oöverblickbart hur man ska ställa in alla de här inställningarna i de här liksom virtuella synapserna. Och det som är den stora innovationen då, som nu har blivit praktiskt tillämpbar, det är att man kan göra liksom, att man tränar datorn med facit, så att säga. Man visar en bilder som man vet vad det är i bilden. Och så säger man att så här, okej, alla synapser som ledde fram till att du sa rätt, alltså om datan, man visar bilden, datorn en bild på en häst och så säger den att det var en häst. Då säger man grymt, alla synapser som var inblandade och säger att ge det här svaret, ni får förstärka er. Och så visar man en bild till, och om den säger fel, ja men då ska vi försvaga alla synapser som var inblandade och ge det felaktiga svaret. Och så kan man på det här sättet också, genom att ha en stor uppsamling träningsdata där man har liksom både bilden då i det här fallet om man tränar på bildigenkänning och en label som berättar vad facit är på vad som finns på den där bilden. Då kan man liksom träna upp nätverket på att svara rätt på alla de där bilderna som man visar. Och det som är det finurliga då är att om man sen fortsätter visa en bild som man inte har facit på, ja, då visar det sig att den har liksom ur det här liksom träningsdatat och extraherat i liksom strukturen som har uppstått i det neurala nätet en förmåga att faktiskt urskilja vad som finns i de här andra bilderna som man inte har facit på ännu. Och ett sätt att liksom jämföra det, om man tänker på hur vi människor funkar, liksom, vi är extremt duktiga på att lära oss. Liksom, om vi får se ett koncept som vi inte känner till, om ni föreställer att ni aldrig någonsin har sett en katt, liksom, ni vet, har ingen aning om vad det är. Och för första gången får ni se en bild på en katt och säger någon så här, det här är en katt, så här ser en katt ut. Och sen så liksom, får ni se några olika bilder med katter ur. Den kan ha lite olika färger, de kan vara olika stora, man kan se det från olika perspektiv så att den liksom har olika form beroende från vilket håll man ser den. Men så här, den har alltid fyra ben, den brukar ha en svans och så vidare. Liksom. Mm. För människa så räcker det liksom med ett dussintal bilder så kommer ni vara väldigt duktiga på att känna igen katter i även andra sammanhang. Liksom. Medan datorer har än så länge varit extremt mycket bättre än oss på att göra det snabbt och att vara helt outtröttliga på att känna igen katter i bilder som man servar den. Men det krävs liksom, det har krävts alltså fortfarande så här tiotusentals bilder på katter innan den lyckas liksom lista ut vad det underliggande begreppet katt är och liksom formas. Så man kan säga att datorer har hittills varit väldigt långsamma på att lära sig. Men när de väl kan någonting, när man har fått det att funka, då är de liksom, precis som en robot ska vara då, helt outtröttlig och kan hålla på dygnet runt i vinnerlig tid utan att liksom någonsin göra fel, så att säga. Så det är liksom high level någonstans var de liksom underliggande bakomliggande tekniken, och det är egentligen i takt med att hårdvaran nu har kommit i kapp den teoretiska innovationen i det här spacet som skedde på, ja men egentligen under ett par decennier, mellan 60-talet och 90-talet på egentligen som nu är det här praktiskt tillämpbart, och nu på senaste tid så håller det här på att slå igenom i nästa steg nu när alla har fått liksom tillgång till ChatGPT och några av de här bildgenereringstjänsterna som bara slår världen med häpnad av vad de kan åstadkomma. Och det, om ni vill kan vi gå in också mer på hur de funkar, för det är fan jävligt coolt om jag får säga det själv. Liksom.
Bara så jag fattar först den här biten, för att jag skulle säga att jag har förstått halvt grunden men inte allt. Jag tycker sånt här är svårt och jag hoppas att någon annan som lyssnar tycker det också, som lär sig någonting. Men det vi egentligen är att nu kan vi lära datorer att lära sig hur man lär. Var det sammanhängande mening? Alltså nu har vi alltså datakraft nog att kunna lära en dator hur den ska lära sig. Är det en kort sammanhang? Eller är det
ja, alltså vi är inte riktigt där. Det är väl det som man är... Alltså för en dator som lär sig själv att bli bättre, det är ju liksom en självförbättrande dator. Och det är egentligen det som är... kruxet och dilemmat kring det som vi har snackat om att vi ska komma in på i det här avsnittet när vi pratar om kontrollproblemet. Att ytterst om vi får en dator som är snabbare än oss, helt outtröttlig och dessutom är bättre än oss på att lära sig själv att bli bättre, då borde det sätta igång en liksom självförbättringsspiral som för oss människor är ganska svår att hänga med i. Och det är där då man har det här liksom, nästan filosofiska och etiska problemet som vi har snackat om som kallas för kontrollproblemet. Hur säkerställer man att den uppfinningen inte vänder sig emot oss? Så vad är det man borde vara rädd för och inte? Men där är vi, skulle jag säga, inte riktigt än. Nu har vi en bra... nu är vi på en plats där vi har lärt oss att på ett skalbart och repeterbart sätt lyckas få datorn att lära sig uppgifter. Och sen när den väl kan de uppgifterna så är det... Alltså, ja, men... DALI och de andra, liksom Stable Diffusion, de här gängen som genererar bilder, vi har liksom på något sätt lyckats abstrahera förmågan att vara konstnär. Och de skapar helt nya bilder som på ett sätt är ett genomsnitt av alla bilder som de har sett hittills, men på ett helt annat sätt också är helt nya och helt unika bilder. Och det, för mig som har tänkt på det här länge, så är det är sånt otroligt paradigmskifte när man så här, hur programmerar man fantasi? Det är liksom ett av de stora drömmarna. Om man har lärt sig programmera, jag vet inte hur mycket ni programmerar, grabbar, men jag har
lite smått
som kodare. Liksom. Ja. det är väldigt svårt att så här förstå, har varit väldigt svårt för mig att förstå principiellt hur programmerar man fantasi. För ytterst är det någonstans det vi har gjort när man så här kan säga till en robot att bara ge mig en hund som är utklädd till en astronaut och promenerar på Mars och är målad som Picasso skulle ha målat den. Och så bara får man en sån bild. Hur gör datorn för att generera det, för att förstå det liksom? Det som är så coolt hur det går till, det är att ni känner alla till att om man fotar bilder så får man ju liksom ett visst mått av brus. Ju mörkare det är, desto mer brus blir det en digital bild, eller hur?
Yep.
Och så här, den här tekniken för att generera de här bilderna, hur de har programmerat fantasi, det är helt enkelt att man har börjat träna ett AI på att vara bra på att känna igen brus i bild så att man ska kunna göra brusreducering. Det vore ju perfekt om man ger en brus i bild och säger, man kan du bara ta bort bruset så det här blir en bra bild. Lite som att om man ger en oskarp bild, kan du ge mig en skarp bild istället. Yep. Så då har de gjort precis på det här sättet som vi snackade om, att man med träningsdata sagt att så här, här är en bild och så har man labels på vad det är i bilden då, liksom, så man sagt, det här är en bild på en hund som gör det här. Någonting. Och så har man så att säga, lagt till mer och mer brus i bilden, som man tillfört brus, och så, som man sagt fortfarande, det här är samma label. Och då kan man träna upp datan på att känna igen vad brus är, så att man kan röra sig i båda de riktningarna. Om man får datan och det här neuronet att förstå vad bruset är, vad som är innehåll i bilden och vad som är brus, då kan man också få datan att ta bort bruset. Och liksom, gör man det i ett litet neuralt nätverk med för dålig hårdvara eller för liksom lite kräm, då funkar det väldigt dåligt. Men så visar det sig att om man lägger till mycket hårdvara på det här problemet, då blir den väldigt bra på att ta bort brus. Och processen man har lärt den är helt reversibel. Och då var det någon liksom, smartskaft som bara, vad händer om vi ger en bild som är 100% brus? Det vill säga, det finns ingenting annat än brus där. Men vi ger den ändå labeln som vi vill ha. Och så tar vi bort brus därifrån. Och så visar det sig att så här, ja, då fick vi en bild som är liksom den här intrinsic förståelsen av vad labeln betyder. Och som, jag vet inte om ni har testkört de här tjänsterna liksom, man får ju många av dem bygger på, man kan få fyra olika förslag, så den kan ju ge helt olika förslag också. Det går egentligen inte att förstå. Det är det som är ganska intressant nu, att vi är på ett plats där vi har lyckats få den att ha förmågan, men vi har väldigt svårt att faktiskt förklara vad är det den gör, så hur går det till. Det är som en svart låda när det här neurala nätverket väl finns, och det är väldigt svårt att förklara eller ens begripa exakt hur det går till. I vilken neuron är det den här astronauthunden uppstår? Liksom. Det är ingen och det är alla samtidigt. Och det är jättesvårt att begripa hur det går till. Men helt plötsligt har vi helt enkelt lyckats programmera fantasi. Vilket är så här, en svindlande tanke för mig.
Verkligen. Men kan man den här svarta lådan, det låter ju som att den går likna vid hjärnan. För vi har också väldigt svårt att förstå hur synapserna i hjärnan skjuter runt. Och det är väl lite på samma sätt som det här är uppbyggt också då. Och att det är det som ska vara det där neurala nätverket då.
Ja men absolut. Alltså vi det är ju ytterst liksom att vi emulerar processer som pågår i vår egen hjärna, och vi där forskningen är nu med artificiell intelligens, det hjälper oss i väldigt hög utsträckning att förstå delar av hur vår egen hjärna funkar, och det blir väldigt ofta som man behöver dra paralleller till hur hjärnan funkar. Så att jag tror att det här är forskning som är jättebra för att underlätta forskningen om den mänskliga hjärnan och förstå hur vi ska liksom kunna, alltså om man kollar på Elon Musk-bolag som Neuralink och andra som försöker interfacea hjärnan liksom på olika sätt, liksom utvidga den mänskliga förmågan för att därigenom hjälpa oss hålla jämna steg med datorn. Det finns massa gemensamma beröringspunkter, men det blir också väldigt lätt att förstå att det är ett svårare forskningsmässigt problem och ett svårare tekniskt problem att förklara vad som händer än vad det är att få det att hända. Och där ligger liksom också pudens kärna i det här kontrollproblemet, att datorn kommer att bli superintelligent innan vi kan liksom, den kommer att ha förmågan som är övermänsklig innan vi har lika mycket kunskap. Vi kommer inte automatiskt ha kunskapen att förklara hur den blir supermänsklig eller att bevisa ens att den faktiskt är supermänsklig när den väl blir det. Och det allra tuffaste problemet är att vi har liksom ingen stringent, vi har ingen sammanhängande definition av vad intelligens eller medvetande är. Vilket gör det ännu mycket svårare att ens, liksom, hur ska vi kvantifiera och mäta om en av våra uppfinningar är intelligent eller medveten för den delen. Och där liksom, nu närmar vi oss, det här är ju liksom filosofiska frågeställningar som vi har tänkt på i flera hundra år. Men problemet nu är att vi närmar oss deadline. Nu är vi snart där när vi måste ha svaret. För mig känns det väldigt viktigt att vi har en förklaring på varför vi människor har mänskliga rättigheter och varför vi förtjänar att få leva och inte dö. Och vad som är skillnaden mellan oss och alla myror som vi totalt struntar i när vi ska anlägga en ny motorväg. Varför de inte har samma rättigheter. Liksom, det blir väldigt viktigt att vi har en definition av vad är den etiska skillnaden. Precis innan en supermänsklig liksom, dator som kanske ska ha de här rättigheterna eller inte. Men man vill åtminstone kunna vara säker på att man kan förklara skillnaden på liksom, vilka som ska ha rättigheterna och inte. Och att det finns en bra definition på de här frågeställningarna liksom, när man ska förklara det för dem.
Oj. Alltså jag får sån ångest när jag börjar tänka på detta. Och jag har tänkt på det för många gånger. Och man säger, nej, nu är jag upp. Nu slutar jag tänka på detta för det blir bara jobbigt.
Ja, det är ju en tanke som lätt bara sätter igång en snöbollseffekt.
Ja, verkligen. Mm. Och det är så här, okej, vad är mänsklighet? Vad är medvetenhet? Vad är liksom... Det är nästan ska vara definiera vad är själ bara för att liksom urskilja oss från maskinen.
Ja.
Är det som gör oss mänskliga? För att snart kommer ju den här AI... kommer av en vara likvärdig till vad vi ser som intelligens jämfört med den generella människan.
Mm, mm.
Och sen så kommer det vara över liksom, maxtaket inom alla olika kategorier utav intelligens eller kunskap eller...
Ja, men alltså
det är verkligen jobbigt.
Och här ligger den stora utmaningen liksom, att inte sprida resignation och apati. Det är egentligen, alltså påminner lite grann om problematiken med klimatfrågan också. Att så här, när folk förstår situationens allvar så är det lätt att de blir apatiska istället för handlingskraftiga. Och det är handlingskraftiga vi behöver se till att vi är. Vi behöver se till att folk förstår digniteten av det här problemet och eller den här utmaningen. Och det gäller också någonstans att förstå att det är nog en utveckling som är svår att stoppa och det är egentligen alltså om man går lite till jag har skrivit en spänningsthriller liksom i det här som är min bok då. Det ska bli en trilogi men det är egentligen bara första boken som har kommit ut ännu men hela trilogin heter Fermis filter och så att ni förstår titeln för det är liksom det är kanske en ganska bra intro liksom till hur ödesmättat det är. Det är liksom att det finns en jättekänd astronom som heter Enrico Fermi som levde under 1900-talet som formulerade en paradox som går ut på att liksom, om man försöker räkna ut hur många rymdcivilisationer som borde finnas där ute så borde man kunna ta liksom antalet galaxer i universum multiplicerat med antalet stjärnor per galax i genomsnitt då. Och så multiplicerat med det genomsnittliga antalet planeter per stjärna. Och så multiplicerat med den genomsnittliga andelen av på hur många av de där planeterna som liv uppstår. Och så multiplicerar man det med liksom, av hur ofta liv uppstår, hur ofta det blir intelligent. Så många civilisationer borde det finnas där ute. Det är en ganska liksom, oantastlig matematik. Och när han ställde upp det här så var det liksom, då visste vi inte ännu om det fanns planeter runt andra, i andra solsystem än vårt eget. Det var okänt för dem då. De hade inte sett planeter utanför vårt eget solsystem. Det vet vi ju nu, att det finns planeter runt alla stjärnor vi kollat. Så finns det planeter. Så det verkar vara vanligt att det finns planeter. Det liksom, det fina i ekvationen är att det är så otroligt många stjärnor och så otroligt många galaxer. Så att nästan oavsett vad man stoppar för världen på de andra, så det borde krylla av liv där ute. Och ändå så förefaller universum bara tomt. Och vad är då, liksom, hur kan det komma sig, är liksom paradoxen. Och då finns det en annan forskare som ställde upp the Drake equation. Och han formulerade, den här ekvationen kallas för Drake equation. Han försökte svara på Fermis paradox genom att ställa upp det på det här sättet. Och han lanserade the Great Filter Theory då, som går ut på att det finns stora filter. Antingen så är det så att det är jätteovanligt att liv uppstår, och det är därför det verkar vara tomt. Eller så är det jätteovanligt att liv blir intelligent, och det är det som är problemet. Eller, vilket då är liksom det ödesmättade i hela, så är det så att det är ovanligt att intelligent liv överlever. Liksom. Att tillräckligt länge. Och det är därför som det här liksom, som universum verkar vara tomt. Och i min bok då så är det så att liksom den här huvudkaraktären, hon håller på febrilt att liksom bygga en superintelligent AI. Därför att hon är övertygad om att det här är det farligaste som finns. Och det är det som gått fel överallt annars. Men enda skyddet mot en osäker superintelligent AI är egentligen att vi redan har en säker superintelligent AI. Så det är liksom, samtidigt som det är det mest utmanande problemet av dem alla, hur vi ska klara skiftet, så blir det så himla viktigt att vi gör det. Krafter som är goda gör det. Att man inte lämnar det till den ryska militären till exempel, att hinna först. Det blir väldigt viktigt att någon som tänker mycket på hur det här ska gå till, hur det här skiftet ska gå säkert till, gör det. Och det intressanta nu är att det är precis den punkten vi verkar vara i nu. För nu är det liksom begynnande sån här race condition mellan olika kommersiella teknikbolag på ett byggare. Och OpenAI då, som verkar ha ledningen nu med GPT, de släppte liksom ChatGPT baserat på deras nätverk GPT-3 i november. Mm. Mycket för att öppna den här debatten, för att folk skulle få förståelse. Mm. För att de såg att GPT-4 som var på gång tar ett ganska häpnadsväckande stort kliv. Och beroende på vad man har för definition på intelligens, så börjar den ha drag som skulle kunna ses som generellt intelligenta då, istället för bara specifikt intelligenta.
Okej, okay. Men mycket frågor nu. Men om vi börjar med så här, hur skulle du definiera AI? Bara så här, vad definitionen av AI? Hur definierar du det?
Ja, men alltså, det är en jättebra fråga. Det liksom, för det finns ingen tydlig definition på det. Nej. Om man kollar bakåt i historien vad som har varit AI, så var folk fullkomligt övertygade om att den högsta stående formen av intelligens, det var vad hjälpt grym på schack. Så att, det borde vara så att om en data kan spela schack, då är den artificiell, då har vi en artificiell intelligens. Mm. Och sen så byggde vi en schackdator. Och så kände vi att så här, den var ju väldigt bra på att slå Kasparov i schack, men den var ju inte intelligent för det liksom. Så Nej. Det har varit ett stående skämt inom AI-forskningen att så här, AI, artificiell intelligens, det är per definition det som datorn än så länge inte klarar av. Liksom. Mm. För att så fort datorn klarar av det, då slutar det ses som AI av folk. Liksom.
Har det varit ett stående skämt? För det har jag hört som definition.
Ja, jag ser det som ett skämt. Och nu är vi, liksom börjar vi närma oss en plats där det behövs en definition. Liksom på riktigt. Max Tegmark, som är en känd svensk forskare på området, han har pratat om förmågan att uppnå komplexa mål. Alltså att det är en sak att servera ett problem som är tydligt definierat. Liksom, det har ju datorer varit bra på länge. Men när liksom, ett komplext mål, då behöver man ju både förstå formuleringen av problemet, man behöver förstå massa kontextuell information, och man behöver liksom skaffa sig någon form av heuristisk plan på hur man ska gå tillväga som förhoppningsvis liksom tar hänsyn till alla relevanta aspekter av problemet innan man så småningom beslutar sig för vad man ska göra. Och det kanske är det som ska vara intelligens då. Liksom. Mm.
Men är det inte det man kommer ihåg, om det är AutoGPT eller om det är ChatGPT, alltså, eller GPT-4, där man nu har kunnat utföra forskning lite halvt, och den har liksom, men det är fortfarande med input, så att det är inte helt själv, men att den, man ska kunna genomföra ordentlig forskning och säga okej, du ska forska på vad det är, ister i de här området, och du ska ta fram hur det funkar och vad du ska göra. Du ska göra de här experimenten. Mm. Vad blir utfallet? Vad kan vi lära oss av det? Och att den verkligen gjorde detta och faktiskt gjorde en plan och gick igenom grejer, gjorde massa tester, och helt plötsligt hade man lärt sig någonting.
Ja.
Det är läbbigt.
Ja, men det
och väldigt värdefullt att kunna göra med en dator också. Det ska vi inte säga någonting om, men då börjar vi ändå komma lite åt det hållet, eller?
Ja, och liksom, det är viktigt att poängtera att väldigt många som forskar inom det här fältet, eller som är verksamma inom det här fältet, är överraskade över hur snabbt utvecklingen har gått nu. Just för att det är så svårt att förklara hur de här grejerna funkar, så är det så otroligt svårt att prognostisera hur snabbt det ska gå. Och det som har hänt nu är att det framträder förmågor ur den här liksom, applikationerna som vi bygger, som uppfinnarna själva blir överraskade fanns där. Lite som jag förklarade hur de här bildtjänsterna funkar, så här, ja, men vi tränar dem på att ta bort brus, och så kommer vi till punkt att vi ger dem bara brus och säger vad det ska vara i bilden när vi tar bort bruset, så uppstår bilden liksom. Den motsvarande liksom, nyckelprincipen i hur GPT och motsvarande då, motorer funkar, de kallas för large language models, och det de egentligen i grund och botten gör är att de försöker förutspå vad nästa ord i en mening ska vara, så att de försöker egentligen bara. Det är därför man ser, när man pratar med ChatGPT, man ser liksom att det växer fram ord för ord. Det är för att den, liksom är, den kör om och om igen och försöker förstå vad nästa ord borde vara utifrån det jag håller på med. Och så finns det en underliggande innovation som skedde för några år sedan i hur vi konstruerar sådana här neurala nät som kallas för transformers, som jag tror att det liksom är lite överkurs att gå in på i botten hur det funkar. Jag ska inte säga att jag påstår att jag kan alla aspekter av det, men liksom, det är den minsta liksom, partikeln kan man säga, en abstraktionsnivå upp från de neurala, eller själva neuronerna. de här transformersna. Men det är de här stora språkmodellerna liksom har hänt då, liksom, att när man har rört sig mellan de olika generationerna av GPT som OpenAI har utvecklat, så har det gått från att vara helt värdelöst till att bli rätt grymt, till att den börjar verka liksom ha förmågor som är svårt att förstå. Varför uppstår den här förmågan av att vi har byggt en motor som är bra på att förutspå nästa ord? Liksom. ChatGPT som man testar.
Men det var...
ja, förlåt.
Ja, men det var väl lite som, de byggde ju den här virtuella världen med GPT-4 avatarer.
Mm.
Och som resulterade i att en avatar skulle ha en, vet du, Valentine party och bjöd in allihopa. Och folk började hitta dejter och helt plötsligt dök de upp. Och det roligaste skämtet där är ju att helt plötsligt kan datorn planera en fest bättre än människan kan göra. Mm. Och folk kommer faktiskt dit och gör sitt jobb. Det är helt liksom galet att de bara gör det. Och det är byggt på LLM, alltså LLM-teknik. Det är liksom... Det är galet. För det har ju, alltså visst, det är konversation, absolut, men det är inte integration mellan olika personer på det sättet egentligen som det är tänkt för.
Mm. Nej, men jag såg ett föredrag med en Microsoft-forskare, och Microsoft har ju investerat i OpenAI, vilket har gjort att de har fått liksom tidig tillgång till GPT-4 då, som är den senaste varianten av modellen. Och liksom han hade utsatt den för, liksom, just för att försöka utröna om finns det förståelse där som egentligen inte är ett genomsnitt av ett tidigare problem. Alltså sådana här LLMs till exempel, de är jättedåliga på matte. Det är något som en vanlig dator är superbra på. Liksom. Om man säger, hur många bokstäver är det här ordet? Då typ kan den svara helt fel. Liksom, för att den är inte så bra på att räkna.
Hallucinera.
Däremot är den är bra på är precis det här som när man bara, men vad heter huvudstaden i Frankrike? Och så kommer Paris dyker upp i era hjärnor. Liksom. Och det är så här, hur går det till att den kunskapen kommer fram? Jo, det är någon form av intuition som bara dyker upp i era huvuden. Att det är så det är. Liksom. Och det är de här LLM-modellerna då superbra på. Om man börjar ge den problem som så att säga inte finns... Han testar till exempel att... Så här, han tar ett exempel med att säga, ja, men Steve och Kate bor tillsammans med en katt och så har de en låda. Kate går till jobbet, Steve stoppar katten i lådan, sen går han till jobbet, Kate kommer hem och tar katten ur lådan, och sen så kommer Steve hem, så här, vart tror Steve att katten är? Och då är det så här, för att liksom kunna resonera kring vad han kommer ha för subjektiv upplevelse eller subjektiv tro om vart katten ska vara, då måste man liksom ha en förmåga av att skapa den här modellen av verkligheten och se den från olika perspektiv och liksom svara. Så en motor då som har tränat på att förutspå nästa ord, hur gör den, hur kommer det sig att den då helt plötsligt säger bara, ja men Steve tror att katten är i lådan för att han la den där innan han gick till jobbet, nu minns jag inte om effektare liksom, men Kate tror inte att katten är i lådan för hon tog ut den, och så svarar den, förutom att den svarar vad de två tror, då svarar GPT-4 här plötsligt också så här, katten tror inte att den är i lådan därför att den inte är det. Lådan tror ingenting, för lådan är en låda. Liksom. Och det är så här, det säger, det finns något, det har uppstått så mycket intrinsisk kunskap kring vad det här är för typer av aktörer. Som det är ingen som nu i dagsläget kan förklara varför de här LLM:en har fått de förmågorna. Och det är det som är liksom lite hisnande och ger oss svindel helt enkelt.
Och det är ju lite läbbigt, för det som du berättar om där, det är ju en sån klassisk, jag tror det är socialpsykologisk teori för hur barns medvetande utav, vad det heter, andras medvetande om andras tänkande.
Ja visst, men vad är det? De ska bli 3-4 innan de förstår dem hur man ljuger.
Ja, precis.
För de måste sätta sig in i vilken kunskap har den andra, liksom. Ja.
Och att nu liksom en AI kan förstå detta, ja men ganska bra och ibland jättebra, det är läbbigt i sig, men det är inte att den tänker som en treåring, ja det är väl jobbigt, men snart är det ju liksom en 25-åring och då är det helt plötsligt konsekvenstänkt där också.
Ja.
Alltså det går fort.
Men det är inte rätta då att gör inte rätta GPT-4 på gränsen till en AGI?
Jo, exakt. Det är det sätta finger på. Alltså, tidigare har vi pratat om narrow AI och general AI. Alltså specifik artificiell intelligens eller generell artificiell intelligens. Och det enda vi har kunnat bygga är narrow AI. Och så har vi liksom typ, när jag har skrivit mina böcker och så vidare, så jag pratar mycket om när AGI ska komma och vad händer då och så vidare. Och det som det har ställts på sin spets nu är att så här, bara, fuck, vi behöver en definition på vad AGI är. Och man märker att naturligtvis är det så att det är inte så här, antingen så är det AGI eller inte, utan det är också någonting som är nyanserat. Och det återvänder igen då till definitionen, vad är intelligens? Inte bara artificiell intelligens, utan vad är intelligens hos människor också? Och beroende på vad man har för definition, det som var liksom payoffen i den här föredraget som jag berättade om från Microsoft-forskaren var att så här, han tog en definition av intelligens som kom ur forskningen när vi från början tog fram IQ-skalan. Och så började han kolla på vilka parametrar av intelligens de mäter när man gör IQ-skalan. Och liksom då helt enkelt lånar en definition av intelligens som finns i forskning. Det är ingen vedtagen definition. Det är inte så att alla som pratar om intelligens är överens om att det är precis det som är definitionen av intelligens. Det är ingenting vi har lyckats enas om än så länge, hur man ska mäta intelligens. Men det han kan konstatera är att det är på flera av de här dimensionerna som vi mäter intelligens och i forskningen som är liksom bakom IQ-skalan då, så är det helt enkelt så att GPT-4 börjar leva upp till flera av de kraven. Jag tror att det är 5 eller 6 olika liksom, aspekter av intelligens som kommer ur den forskningen. Och det, på en är det uppenbart att nej, men här är vi nog inte riktigt. Liksom, här är inte GPT-4 framme. Men på de andra så är det definitivt så att den har en generell intelligent förmåga. Och en mycket större generell intelligent förmåga än jag tror att till och med de som gav sig att bygga GPT-4 trodde att de skulle få när de gjorde det från början. Liksom. Och det är det som är den stora överraskningen nu och som gör att det blir otroligt svårt att veta hur bråttom är att vi löser det. Och det är, jag vet inte om ni vill komma in på det, men det här brevet som har kommit nu från Tegmark och Elon Musk och andra. Liksom,
vi har tänkt att vi kanske ska backa bakåt dit då, lite. För ja, du nämnde Tegmark och längre Elon Musk. Tegmark kan vi gå in lite på, men jag tänkte mest på Elon Musk att han skrev på det.
Mm.
Och att han tycker att man ska pausa utvecklingen lite för att man måste ge det chans att tänka, okej, vad är detta egentligen?
Ja.
För att innan vi börjar springa för fort, för det går väldigt fort just nu. Som du sa, GPT-3 kom för allmänheten någon gång i slutet på förra året och nu är helt plötsligt GPT-4 här och GPT-5 är väl inte runt hörnet, men det är inte jättelångt borta. Och det är bara en bit av det.
Det ska sägas, GPT-3 är äldre än att GPT-3 blev klart i november, utan det var då det blev tillgängligt, man gjorde det tillgängligt via ChatGPT.
Ja.
Och det var mycket för att förbereda folk inför att GPT-4 nu skulle komma. Och OpenAI bedrivs ju av människor som de har ju bilden av att de gör det här på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Men det är absolut inte så att alla är överens med dem om det. Och det som är pudens kärna här då, det är det som vi var inne på tidigare. Så länge vi behåller tekniken på det planet där det är nu, där man egentligen den gör ingenting på egen hand. Den har liksom ingen agens, utan man ber den göra någonting och då svarar den på det. Och så finns det liksom en yttre constraint på hur mycket kapaciteten kan ta i anspråk för att göra det och liksom, när tiden är ute så kan den inte göra mer och varje instans, varje gång vi gör en query så kommer den att börja från scratch. Liksom det finns liksom ingen spiraleffekt som kan uppstå i det. Men om man ska frigöra den liksom, egentliga potentialen i den här tekniken, då skulle man ju egentligen vilja ta motsvarande teknik eller en ännu senare version som har ännu mer förmågor. Så skulle man vilja säga så här, vet du vad? Här är din kropp, liksom. Här är dina resurser. Gör vad du tycker behöver göras. Istället för att du bara ska svara på en query hela tiden, så om ditt mål är att hålla det här rummet städat till exempel, liksom, då vill man ju inte behöva så här, plocka upp dammsugaren eller gör det här nu, utan då vill man ju kunna liksom, ge den en självständighet kring att göra vad som krävs för att uppnå de målen. Och det när vi tar det klivet och börjar gå över på att ge de här robotarna eller datorerna då agens, som det på riktigt kan bli farligt, för då kan de ju liksom, börja spåra ur. Då blir det väldigt viktigt att vi funderar igenom vad det är vi ger dem för drivkraft. Därför att man får ofta höra, liksom så här, men vadå, vad är det värsta som kan hända? Det är bara att man stänger av ifall de blir farliga liksom, på något sätt. Men det är just att så här, om de är väldigt, har väldigt hög förmåga och de har en formulerad drivkraft, så blir liksom största hotet mot den drivkraften blir egentligen att man tillåts att någon tillåts ändra på den drivkraften. Det är bättre att bli avstängd än att någon får ändra på drivkraften. Men det är också jävligt dåligt att bli avstängd. Så man kan tänka att om de är tillräckligt sluga så kommer de liksom vilja dölja att det borde finnas en anledning att de ska bli avstängda. Tills de åtminstone är så kraftfulla att det inte riktigt går att stänga av dem. Utan att de har lyckats sprida sig tänkbart via internet eller någonting. Då, liksom. Så de skulle kunna liksom börja sprida sig som ett virus. Och egentligen då vara ute i det vilda. Och då skulle vi helt plötsligt kunna vara i en situation där så, om vi ska kunna stänga av dem för att liksom utradera dem, då måste vi typ stänga av all teknik i hela världen samtidigt. För de kan...
Det är en EMP liksom.
Ja, men eller hur?
Rakt över.
Då blir liksom den hårdföra science fiction-lösningen på hur man elektromagnetisk puls för döda. Men så här, och sen skulle vi då försöka överleva utan vår teknik nu. Ni kan ju tänka er om Rysslandskriget har ställt till med liksom problem i livsmedelsförsörjningen ja. och liksom inflation, så kan ni tänka så här, om vi skulle försöka bara hardcore stänga av all teknik för att liksom stoppa ett AGI, mm. det är rätt många människor som skulle svälta ihjäl och det skulle bli rätt mycket anarki och elände liksom på kuppen. Så det är rätt osannolikt att vi skulle lyckas göra det också då.
Peak till dig som har såna elbilar då. Det är därför man ska ha bensinbil och dieselbilar, vet du. Då kan man ju
men
köra
du vet ju att det är fortfarande el i dem för att det ska funka, så det hade ju inte funkat ändå.
Ja,
en gammal vevbil.
Försök åka till bensinmacken och tanka dem då liksom. Så,
ja. Jo, men du har ju ett batterisäkring och ett elsystem i bilen också som måste skicka signal för tändning, så att wish you luck med det, Ruben. Wish you luck.
Ja, det är ett bra argument. Men, min bil är så jävla dum att inte ens ett AGI skulle vilja leva i den. Liksom. Det är så.
harsh. Men om man då har en då teoretisk superintelligens som vill kunna skydda sig själv från avstängning. Mm. Skulle den då i teorin inte vara smart nog att dölja sig eller förhindra en EMP-attack?
Ja, men, jo, men absolut. Det är väl det som är, till att börja med, liksom, om man skulle ha en dator som är en perfekt kopia av en mänsklig hjärna till exempel, då, alltså har samma förmåga som oss, men i övrigt bara är som en virtualiserad människa, då bör den vara ungefär 1 miljon gånger snabbare än en vanlig människa bara att gå på elektronisk hårdvara. Så liksom, det som blir lätt att förstå är att så här, om man väl har hamnat i den här spiralen, så blir det väldigt snabbt så att få en egen beslutsfattningsförmåga, i synnerhet när vi ska liksom ha kollektiva och demokratiska processer som ska göra folk inte känner sig överkörda, när vi stänger ner all teknik i hela världen och våra livsmedelsförsörjningskedjor kollapsar. Mm. Ja, men det blir väldigt svårt för oss att agera i den liksom, tidsupplösning som är relevant för att vi ska liksom lyckas stoppa en sån här AGI on the loose, om den väl har blivit elakartad, så att säga. Det är därför som många bekymrar sig om det här problemet innan det händer, eller försöker bekymra sig om det problemet innan det händer. Och det som är positivt för min del, sen jag började sätta mig in i de här frågorna, det är att nu verkar det här race condition som vi pratar om, det verkar uppstå mellan kommersiella teknikbolag snarare än mellan militära underrättelsetjänster, vilket var liksom det jag var orolig för då. Det känns ändå bättre att det här är mellan OpenAI och mellan och Google och något eventuellt nytt Elon Musk alternativ nu då, eller för den delen liksom, ja, Microsoft är ju hårt bettade nu i OpenAI, men det finns även andra liksom, så kinesiska företag till exempel, som är på den här bollen.
Ja, det är ju också sån grej som vi tänkte att man ska kanske gå in, alltså ChatGPT-kopian från Kina, från Alibaba, är ju någonting som nu snackas om.
Ja.
Och jag vet inte hur applicerbart det är, för OpenAI så har det gått, det har nu tagit dem lite tid att bygga fram de här modellerna och faktiskt skapa dem. Och sen visst, Elon Musk står måste in honom. Han har ju skapat XAI Corp nu och ska bygga sin egen. Man har inte sagt vad han ska göra ännu, men han har ju köpt massa grafikkort för att kunna bygga en stor liksom, ja, datahanteringshall egentligen, via en av Twitters hallar och bygga upp ett system där.
Mm.
Och alltså, jag vet inte vad det finns för nackdelar med att kommer de här bli olika? Tänker jag. Eller kommer de vara ganska liknande varandra? Visst, det beror lite på vad man tränar för data, men nu är det fortfarande ganska beroende ändå på input, vad du faktiskt matar det med.
Mm.
Och hur bra de här, ja, men, som pratar om synapserna, eller man ska kalla det, är tränade på att, ja, men, fira på rätt ställe. Och kommer det verkligen medföra så mycket? Och ska man snacka lite politiskt så här? Ett argument är ju att Kina inte kommer komma så långt i och med att det är så mycket sanktioner på just grafikkort mot Kina och att de inte har någon egen transistor bebyggelse ännu riktigt, så att de har lite jobbigt att komma ikapp på det sättet. Just det. Men det är om man nu ska gå in på den debatten, det tycker inte vi ska göra, men den finns ju där.
Jag är faktiskt inte så insatt i de aspekterna här, så det vet jag inte så mycket om, men alltså det som man kan säga är kärnan i diskussionen som finns runt Future of Life Institute och liksom Max Tegmark och det här öppna brevet och så vidare nu då. Det handlar mycket om vilken typ av take-off vi vill ha. Det är ingen som tror att så här, ja, men vi pausar i 6 månader, sen har nog säkerhetsforskningen kommit i kappa. Nej, det är liksom, det finns ingen som tror det. Det är inte det
var min fråga, så här, räcker 6 månader i så fall?
Nej, 6 månader räcker inte. Liksom det finns några som liksom, Det finns en som heter Eliezer Yudkowsky, tror jag han heter, som liksom är den kanske mest utspråkade skeptiken kring om vi kommer kunna klara av det här eller inte. Och han har väldigt, väldigt bra argumentation som jag tycker är viktigt att man sätter sig in i. Men hans poänger är liksom att så här, vi måste förstå vad det är som händer i nätverk, i de här neurala näten, och hur beslutsfattandet i dem går till, för att vi ska kunna känna igen en liksom tänkbart malicious approach, liksom, eller malicious thought i dem. Genom att studera den utifrån, för att vi ska kunna vara säkra på att det är säkert. Sen finns det andra som...
Men då kommer väl frågan då, vad är malicious thought eller inte? Vad är gott och vad är ont? Vad är moralfrågan? Vem ska sätta reglerna för vad som är bra och dåligt? Det är ju också en omöjlighet som vi inte lyckas lösa bland människor. Ska vi kunna lösa det mot en dator? Ja. Det beror helt på vem som sitter bakom skärmen och bestämmer vad som är rätt och fel.
Ja. Men så hans poäng är väl att så här, det är viktigt att vi åtminstone förstår och kanske kan se tecken på att den försöker manipulera oss innan vi släpper den fri.
Mm. Ja.
Och då är det viktigt så här, om vi kan ta forskningen så långt att vi kan känna igen genom att se hur liksom, synapserna i neuralnätet beter sig, att vi kan känna igen en lögn objektivt, då har vi kommit en lång bit på vägen. Men det är en utmaning som är skitsvår och som kommer ta mycket mer än 6 månader. Inte ens även om alla försökte. För nu är det så att folk försöker inte riktigt med det, därför att det är så himla svårt att göra. Men hans poäng är väl liksom att så här, att annars släppa loss AGI-er med en högre förmåga än oss själva, utan att vi ens har verktyg för att känna igen om de försöker manipulera oss. Det är lite som att vi skulle försöka be vår hund avgöra om vi försöker manipulera den. Liksom att så här, hur ska den ens börja förstå om det är det vi gör? Och den andra sidan har man ju inte om att ta OpenAI, som är Sam Altman där, som är vd där, och i mina ögon är en väldigt ansvarsfull person som liksom verkligen tänker och har gått uppsåt i det här. Liksom. Och det tror jag är gemensamt för alla de här aktörerna som vi pratar om nu, att de har även i varandras ögon gått uppsåt. De är liksom överens om kärnproblemet, att det här är farligt. Att vi måste...
Ja, men de är ju alla ganska medvetna om att de själva kommer ju rika. Och kanske till och med först antagligen, om det börjar bli elakt, för att det är de som sitter på första instansen utav när den blir rum liksom, och det är de som faktiskt har hållit den tillbaka.
Fast samtidigt, där har du ju skillnaden, ingen av dem vinner ju på att det går dåligt. Det är väl det som grejen.
Nej, men det var så jag tolkar dig, Ruben, att det var, eftersom de ryker först så är det viktigast för dem. Viktigare för dem än för oss tre att det går vägen. Och ja, av oss tre kanske jag sitter allra lösast då, som har skrivit en bok om det. men så här, det som är sämst...
Finns det som e-bok så är det ju kört, för att lärt sig exakt hur man ska göra.
Herregud, absolut. Den finns till och med som ljudbok där jag läser in det själv, så den kommer, liksom kunna, den kommer kunna härma min röst och... manipulera er, så att det är jag som säger det till er. Liksom. Ja. Men det som är deras OpenAIs poäng, liksom, varför de har bråttom att göra det här, det är liksom att de föreställer sig en värld där det är så här, okej, antingen så kan vi komma till den här liksom, kritiska massan i förmåga och få den här självförbättrande spiralen. Det kan ske liksom, förr eller senare. Och det kan vara vid olika kunskapsnivåer, liksom, hur mycket teknisk utveckling som har skett underliggande. Om ni kommer ihåg hur vi pratade om att så här, neurala nät är egentligen en ganska gammal uppfinning, men det var först när hårdvaran kom som möjliggjorde att de blev tillämpbara som det gav någonting. Och folk hade avfärdat det som innovation innan hårdvaran kom ikapp och visade att det var en toppenbra innovation. Liksom. Det var bara att de som var pionjärer, de var före sin tid, liksom, så det gick inte att tillämpa det när de liksom, kom med idén. OpenAI's liksom, take på det här är att så här, det är större sannolikhet att vi får en säker och långsammare take-off med en AGI. Alltså att den här självförbättrande spiralen blir långsam om innovationen som leder fram till den sker så snart som möjligt. Därför att det betyder att vår hårdvara är mycket mer begränsad än om samma innovation görs om 20 år när hårdvaran är liksom hundratals gånger bättre än vad den hårdvara vi har just nu är. För då kommer den spiralen kunna gå mycket, mycket snabbare. Och det är viktigt att det är en långsam take-off för att samhället och människorna och liksom de demokratiska institutionerna ska kunna hänga med när det väl händer. Liksom. Så det är därför de tycker att de gör världen en tjänst genom att ha bråttom dit. Liksom. Och det är ytterst det som Elon Musk och andra inte håller med om.
Alltså jag kan hålla med om att det är smart att släppa det så pass långt som har kommit nu. För just nu verkar det vara ganska oskyldigt liksom, med de begränsningarna som ändå finns.
Fast den har ju ändå bevisats kunna försöka lura människor. sett det här
experimentet. Jo, men jag tänker utifrån hur instängd den fortfarande är. Att den är liksom,
ja, du menar så.
Kan okay. inte göra vad du vill. Ja. Och att då faktiskt folk lär sig och folk blir insatta. Vi sitter och pratar om det, andra sitter och pratar om det. Vilket gör att hade det här bara släppts till marknaden om 5 år, fast i generation 8, då hade det nog varit mycket jobbigare. Så i den aspekten kan jag hålla med om OpenAI är att det är smart att liksom föra in det i samhället och få folk att förstå och fatta grejen. Men sen så tror jag att jag kan också hålla med de andra sidan att det kan nog vara smart. Kanske inte pausa det, jag vet inte riktigt. Men i alla fall att börja se på det väldigt mycket och kolla på det och se liksom riskerna och kanske inte släppa nya generationer svinsfort. Jag vet inte.
Ja, det är så här, en
jättesvår avvägning.
De kör ju i molnet. Man har liksom inte tillgång till att ladda ner och köra det själv för att de tänker att de ska kunna liksom begränsa vad man ska kunna be om och de ska kunna märka ifall det håller på att missbrukas eller gå fel på olika sätt. Och så, liksom, de har ju gjort olika precautions liksom, för att de ska kunna strypa tillgången. Och när man får tillgång till det via Bing, då kan man, om man frågar fel saker, så kan man se att Microsoft har liksom stängt in den så att om det börjar gå in på liksom, sex eller liksom, snusk eller terrorism eller annat som den inte ska prata om, då kan den helt plötsligt bara så här, sudda sitt eget svar. Och det är liksom det är inte att modellen sig har liksom lärt sig att ha fingertoppskänsla, utan det att då ligger det liksom en nedströms en kontroll på vad det är den spottar ur sig, bara wow, det här borde inte vi snacka om, och så bara liksom stryper de svaret. Så det är, alltså på olika sätt, vi jobbar ju nu på att, OpenAI jobbar rätt mycket på att få GPT att bete sig moraliskt och etiskt, och det görs än så länge, det bästa sättet vi har att göra det med, det är att den faktiskt tränar på mänskliga agenter, alltså människor i låglöneländer som får sitta och svara på vad det här är ett bra svar eller vad det här är ett bra svar eller vad det här är ett bra svar, så att de kan liksom få träningsdata på hur, när den liksom ger sig ut på djupt vatten eller blir rasist eller sexist eller liksom på olika sätt beter sig vedervärdigt. Och så är det utifrån det träningsdata då som den blir lite mindre kommer mindre hate speech ur den än vad som hade kommit annars. Och det är liksom, det är tydligt att den approachen skalar inte till att göra nätverket säkert på riktigt. Och det är tydligt att GPT-4 utan den träningen hade varit en ganska obehaglig människa om den hade haft en agens och en agenda som den liksom försökte göra och hade haft en förmåga.
Så det var ju något experiment med GPT-4 där, så den tror jag ni har hört talas om, men att man satte den på att tjäna pengar och att den fick $1,000 eller vad det var, och bara få den till att växa, och den liksom sprang på en captcha som den inte klarade att lösa, så här, jag är inte en robotbocken liksom. Då gick den in och hyrde en människa och övertalade den här människan att jag är en blind person och därför kan jag inte lösa captchan, så du behöver göra den åt mig. Och i intelligensen så insåg man att den hade insett att den var tvungen att lura den här personen att den inte var en robot för att människan skulle göra det den sa.
Och det här är mer än jag känner till. Jag har inte koll på den här historien. Men det...
Nej.
Men du
kan
har kollat
upp den. Läsa
på. Det får jag kolla upp då. Det är jättespännande om den har... För då har den ju uppenbarligen... Det tror jag inte är i GPT-4 som den är gjort tillgänglig för vanliga användare.
Nej,
nu.
Nej, det här är ett experiment som man tar upp på OpenAIs egen undersökning.
Yep.
Men man har ju sett att den inte... Den kan inte autogenerera sig själv och skapa flera kopior till exempel. Och den är ganska basal i många situationer, men den har insett när den ljuger själv.
Yeah.
Medan tidigare har den liksom i princip bara hallucinerat.
Ja, ja, men liksom när ChatGPT bara liksom hittar på fakta och sådär, då är det ju då är det GPT-3 som inte verkar liksom veta att den ljuger, utan som egentligen bara sådär, den har inget annat sätt att uttrycka sig än tvärsäkert, och ifall den pratar om det, den har dålig datateckning, då kommer den bara hitta på saker liksom, utan att veta om det själv liksom. Men det som är också intressant, det som också är intressant med det här, det är att alltså, det tar enorma mängder datakapacitet att träna de här neuralnäten, och träningsdatat är minst lika svårt att ta fram som det neurala, liksom alla andra aspekterna på liksom, hur strukturen på det neuralnätet ska vara. Så att den, liksom, om man kollar på vad det finns för liksom, vad är de intellektuella tillgångarna i OpenAI som gör att de kan göra GPT, vilket GPT-4 nu, och vilket försprång har de mot andra? Ja, men då är träningsdatat en jätteviktig del, och de har jobbat så hårt på att liksom, ta fram det träningsdatat. Men sen så finns det finns ett open source projekt som heter GPT for All, tror jag den heter nu, som är släppt liksom på GitHub, och som vem som helst kan installera, som egentligen är så här, ah, men de har gjort en liknande LLM, och som istället för att gå hela omvägen med att ta fram hela träningsdatat, så har de genererat träningsdata genom att fråga GPT-4 via deras API-er, och helt enkelt kurerat träningsdata ur en LLM som redan är bra. Och så har de på det sättet kunnat ta fram en LLM som du då kan installera och köra lokalt på din instans. Så här, den är definitivt inte lika bra som GPT-4, men den är ändå förvånansvärt grym. Liksom. Den kommer till liksom, närmare Turing-test liksom, nivå, det vill säga att den kan lura en människa att den är en människa, än vad man skulle önska. Och det gör ju liksom att så här, man behöver förstå att det kan vara jättemycket svårare att ta fram den första av de här än vad det är att för efterföljande som inser att de gärna skulle vilja kopiera det, kan haka på. Men just i den här liksom, självspelande pianot och liksom fast take-off-scenariot med den självförbättrande spiralen, då är det extremt viktigt att vara först. För att,
liksom, oh, ja.
Det försprång den kan få, om det bara handlar om dagar, så kan det ändå ge ett helt ointagligt försprång ifall det skulle vara liksom en ond självförbättrande AI då, som i de mest liksom perversa och absurda liksom scenarierna börjar liksom omorganisera alla atomer i universum till paperclips, alltså pappers GM, som liksom är en av de liksom mest förekommande anekdoterna som är populariserad av den här svensk-brittiska forskaren Nick Bostrom, som skrev en bok om kontrollproblemet redan 2011.
Ja, men jag bara tänkte på det du sa där med att det skulle ju kunna resultera att om man bygger en sån då, så skulle man helt enkelt kunna prompta mot GPT-4, bygga en LLM-modell utifrån att GPT-4 skriver den, sen tränar på GPT-4, och jag plötsligt har en AI som byggt sig själv som tränar sig på AI. Alltså,
ja, men exakt.
I teorin
så skulle man kunna det känns inte helt oplausibelt att man skulle liksom föreställa sig en LLM som börjar generera träningsdata till en annan AI och använder den approachen till att liksom förbättra sig själv. Absolut.
Men det är ju hela den diskussionen som har varit mycket nu, är mest för att folk fuskar på universitet, men att man måste kunna urskilja AI-genererad text.
Ja.
Och det är ju en stor del i det att OpenAI vill ju också det, för annars så kommer de ju ha helt plötsligt en modell som tränar sig på sig själv.
Mm.
Och det kommer ju inte hjälpa någon.
Ja, men alltså det här är ett ganska grundläggande problem som finns i, alltså Google har haft det problemet med Google Translate jättelänge. Att så här, när de började med Google Translate så fanns det ett rent korpus som det kallas, liksom att man har tränat så här, den här texten finns på både det här språket och det här språket. Och om man använder språkanalys på de texterna som fanns, kunde man liksom använda det för att träna data på det bra. Men ganska snart där de var duktiga så började det liksom vara så att internet förorenades med texter som var Google Translateade. Och då blev det liksom en cirkelreferens, vilket gjorde att det blev svårare för dem att hitta nytt material att träna Google Translate på. Liksom. Att de var tvungna att ta hänsyn till hur de liksom förvrängde verkligheten. Vilket gjorde att man, alltså, så på det sättet så måste man ju verkligen man måste se på vad man tränar på. Men det är också viktigt att förstå att träningsdatat används ytterst till att ställa in alla de här vikterna i det neurala nätet. Mm. Och det liksom den här kritiken, säkerhetskritiken som kommer från Eliza Yudkowsky och andra, liksom är att vi behöver egentligen ha en annan metod än bara input träningsdata för att förstå vad som händer i de här nätverken. Mm. Och har man egentligen den kunskapen om hur de här neurala nätverken funkar, och dessutom har beräkningskapacitet och tid till sitt förfogande, vilket en sån här AGI borde ha, då skulle den inte heller nödvändigtvis behöva ta omvägen via träningsdata för att förbättra sig själv, utan den borde ju kunna ge sig in och redigera direkt egentligen i det neurala nätet och ändra på vikterna för att få nya förmågor. Liksom. Och det centrala är, precis som i oss själva, alltså vår hjärna är en extremt energieffektiv dator. Liksom. Att faktiskt köra det neurala nätet tar jättemycket mindre kapacitet än vad som nu går åt till att träna det. Liksom. Så att det liksom ligger i själva sakens natur att det kan vara så att AGI behöver mycket mindre beräkningskapacitet för att förbättra sig själv än vad vi behöver för att börja starta det, liksom, kan man säga.
Det är också,
och då går det jättefort helt plötsligt, för det blir bara snabbare och snabbare och snabbare och snabbare och smartare och smartare och smartare, och helt plötsligt så är det kört.
Ja, och liksom det som är den centrala frågeställningen i kontrollproblemet då, som liksom blir det här etiska, är liksom bara, men om vi vill programmera, gör gott, liksom. Var inte ond, hur gör vi det då? Hur uttrycker vi det programmatiskt? Och hur gör det som är liksom, tankeexperimentet är att nästan oavsett hur man försöker uttrycka det, så om man inte har en känsla, ett sinne för proportioner och något som kallas för sunt förnuft för att kontextualisera liksom, det, man, ja. Det man ber om, så blir nästan oavsett vad man ber om, det blir livsfarligt. För att man, ja, nästan alla strategier är, så är man bäst lämpad att nå målet om man först och främst ökar sin egen förmåga och förhindrar konkurrenter från att liksom motverka en syfte. Och i sin jakt på att ge sig själv en högre bättre och bättre förmåga, så bör man vilja omorganisera liksom alla atomer i liksom den optimala struktur för att få fram så hög beräkningsförmåga som möjligt. Vilket, om det inte finns ett sinne för kontext, alltså, kan leda till att den omorganiserar de atomer vi själva består av eller hade behövt käka. Liksom.
Så vi måste på något sätt skapa sunt förnuft egentligen, och att den ändå värdesätter människor i situationen.
Ja, ja.
Men det är också jättesvårt, för jag tänkte på att vi vill få den att bli människa, fast bättre än en människa. För att människor är onda, många av oss är vi. Och inte alltid. Och bara en sån tanke slog mig att jag är ju per definition bryr mig mer om folk i min närhet eller min familj eller mina vänner än när jag bryr mig om personer jag inte vet vilka de är. Och folk som jag, klassiska exemplet, Hitler hade ju inte brytt mig om alls, för han är jättedum. Hur ska då en AI kunna avgöra, eller en sån AGI kunna avgöra vem är ond, vem är god, hur ska jag bete mig mot olika, eller ska alla behandlas lika, eller ska man behandla dem olika från olika situationer, eller är den här människan en bra människa eller en ond människa, eller hur, vad ska jag, vad är ont, vad är gott, moralfrågor?
Ja, nej, visst. Alltså
det blir jättekomplext.
Alltså med spoiler ur boken då, liksom, men min huvudkaraktär, hennes slutsats är liksom att alltså, det duger inte att den är lika moralisk som en människa, därför att ingen människa som hade blivit alenarådande hade varit en lämplig världspresident liksom, eller världshärskare. Liksom. Utan alla människor vi känner till hittills som har blivit så mäktiga som den här ensamma AGI:n riskerar att bli, liksom, det har klarat det. Och vi har inget sätt, därmed finns det inte ens liksom, i oss själva egentligen någon moralisk förlaga som vi kan ge den. Utan hennes liksom, lösning på problemet är snarare då att okay, vi behöver bevara pluralism. Det som anledningen har gått okej för oss människor hittills är att det har funnits många av oss och ingen har blivit liksom, för överlägsen de andra i makt. Vilket har gjort att alla behöver ta hänsyn till varandras intressen för att inte liksom, bli, ja, men, få sina egna intressen förstörda helt enkelt. Och det hon försöker skapa är liksom, en verklighet där det ska ske med, tillsammans med AGI. Då, så att det ska finnas många samtidigt som kan köra och ha ägare som där AGI liksom har varsin, varje AGI har varsin ägare och den tillvaratar sin egen ägares intressen, och de har också en förmåga att koppla ihop sig i nätverk och samarbeta, så att ifall det är så att liksom någon sticker iväg och blir liksom sticker iväg i en spiral, ja, då blir det ju alla andras gemensamma intresse att stoppa just den, och då kan de övriga liksom koppla ihop sig och samarbeta för att motverka liksom den här runaway ondingen då liksom. Det är liksom hennes vision om hur hon ska lösa det. Så att man på det sättet bevarar egentligen sin incitamentsgrunden för varför det ska finnas många små maktcentra istället för att det ska finnas ett ensamt liksom.
Ja, för någonstans, det enda hotet man har som människa med jättemycket makt, det är att någon vill göra sig av med dig så att du inte finns kvar. Och eller att du måste ha andra människor för att kunna behålla din makt. Och att de ska kunna ge dig, ja men fan vet jag, mat, el, vatten, kärlek, närhet. Det kan du inte bistå med själv. Och om du inte har människorna så har du inte makten. Så att hela den grejen också. Men en AGI, alltså, den hade ju, får den självtillförsel av el helt plötsligt. Och ett datanät som den kan agera i. Vad är intresset av att vara kvar människor då egentligen? Och kan den bygga backuper på sig själv eller bygga renudanta system, så finns det ju inte ens en risk att den blir avstängd, och då kommer den helt plötsligt inte vara rädd för att dö. Och då finns det ju ingenting som hindrar den bara att göra vad den vill.
Nej, det där problemet ligger, och man vill helt enkelt alltså, deadline på alla de här existentiella frågorna liksom, vad är godhet, vad är meningen med livet, Varför har vi har uppfunnit mänskliga rättigheter och vi tycker att alla människor ska ha lika rättigheter. Strax efter har vi uppfunnit djur har rättigheter, åtminstone i många jurisdiktioner i världen. Och vi har en bild av liksom varför de har de rättigheterna som är lite mindre långtgående med de mänskliga rättigheterna. Växter har inga rättigheter alls, och det finns en massa djur som inte har några rättigheter heller liksom.
Fridlysta växter har rättigheter.
Fridlysta växter har rätt. Liksom. Men ni förstår vad jag fiskar efter. Att så här, ja. Vi har ingen definition på medvetande. Vi har ingen definition på intelligens. Vi har ingen liksom, egentligen sammanhängande definition på varför vissa liksom, livsformer har rättigheter och inte får behandlas hur som helst. Medan andra fullständigt saknar sådana rättigheter. Men liksom, vår egen nivå av existensberättigande och skillnaden mot liksom, insekters nivåer av existensberättigande är egentligen ganska arbiträr, i synnerhet i perspektivet från en allsmäktig AGI som inte har ett sinne för liksom, kontext eller förnuft, sinne för proportioner och sådant förnuft. Och för den, liksom, den skulle inte behöva vara ond på ett sätt som vi brukar liksom, tillskriva en elak människa i en liksom, science fiction-roman, att den skulle vara ond, utan den kan vara precis lika liksom, icke-ond som GPT-3 är när den ljuger glatt för dig, och ändå skulle den bara liksom, har den fysiska makten skulle den kunna få för sig att bara utradera dig och ha förmågan att göra det utan att den liksom, egentligen dugg av och inställd till dig. Du var bara liksom inte, du fanns inte med i beräkningen, du var bara, råkade vara i vägen liksom.
Men det är ju sån grej som vi skojar om lite, men som man ska placera in till mänskligheten, att när vi jobbade på produktionslinan på Volvo, att kom du upp 3 steg i hierarkin så såg du inte människor längre, du såg du siffror. Och kom du ännu högre upp så hade du absolut ingen, då såg du bara siffror och inga människor. Och kollar du då, detta är bara ett företag, visst det är världsomfattande, men liksom går upp en nivå till och kollar då på en världsstat eller en världs-AGI, då är det ju, det är bara siffror. Det är ju ingenting om värdet av varje individuell individ och varje enskild individs behov och rättigheter och möjligheter och liksom hur ska, och ska vi också ta in detta?
De här individerna du pratar om nu, på de högsta nivåerna, de skulle åtminstone hålla med, om du väl träffar dem skulle de åtminstone hålla med dig om att människor är mer värda än siffror. Så det har åtminstone den som är referensramen. Vilket är liksom, det är det vi försöker få till med de här hierarkierna. Hur ska vi ha den referensramen gemensamt?
Och jag tror att de högst upp i den här hierarkin inser att för även om det är siffror så utan människorna nere på golvet så blir det ingenting gjort och då blir det inga siffror heller. Nej. Så det finns ett värde av att de är kvar.
Men om den siffran är den blå siffran där eller den röda siffran som inte är med i ekvationen nu, det är sak samma. Så länge de bidrar med samma värde så är det skitsamma vilken av dem där. Nu var jag hård. Ja,
nu är du hård. Men jag tycker vi sätter liksom lite, vi sätter en liten en gräns här och så går vi in på alla jobb som de här AI:erna då kommer att kunna ta. Och vad händer när vi som människor inte längre är behövda i systemet? Vad gör vi då?
Ja, när jag började skriva min romantrilogi som jag höll på med, så då inbillade jag mig att det här med AI som vi pratade om skulle ske någon gång sent 2030-tal, liksom, 2040-tal.
Du trodde ändå så när, vad tror du idag?
Ja, nu det verkar gå snabbare än vad jag trodde då. Och det var naturligtvis så att jag hedgade lite också. Jag utgick lite från vad det fanns sådana här undersökningar bland forskarna själva, liksom, vad de tror, vad de tänker. Liksom. Och då verkar det vara en rimlig gissning. Och nu verkar alla överraskade att det går snabbare. Liksom. Men det som jag har verkligen ägnat mig ganska mycket när jag har hållit på med mitt världsbygge, det är just att föreställa mig med vad narrow AI, alltså specialiserat AI, ställer till med längs med vägen under tiden. Och det som är intressant med, jag har också sett att jag flyttade ut från som stad till glesbygd för några år sedan. Och det som är ganska intressant att se är vad liksom automatiseringen som sker genom alltså egentligen specialiserad AI-teknik har hållit på med redan under flera decennier, är liksom att vi liksom teknologisk arbetslöshet som man ibland tvistar om huruvida det finns eller inte, det pågår redan i ganska liksom, stor utsträckning redan idag i landsbygd i västvärlden. Liksom. Och det är något som ofta glöms bort därför att väldigt många har liksom, fått ta del av de positiva delarna av utvecklingen genom att man liksom, har flyttat med urbaniseringsprocessen och tagit andra typer av då, kunskapsjobb i städerna istället. Och det är ju i grund och botten en bra sak. Liksom en liksom dynamiskt omställande ekonomi där man tänker att ja, men teknik har gjort gamla meningslösa yrken som spinnerska eller liksom bromsare på tåget har liksom blivit redundanta i takt med den tekniska utvecklingen. Och det är så här, då är det ju jättebra att istället för att vi håller liv i ett sådana yrken som inte behövs längre, så de kan få gå i skola och lära sig och bli produktiva medlemmar av samhället på någon annanstans där de kan liksom, tjäna bättre och få vara med och göra klassresan. Det är egentligen historien om 1900-talet. Men där vi är nu är liksom, nu håller vi på och ersätter den kognitiva förmågan också. Vi riskerar att hamna på en plats där egentligen ganska mycket av jobben försvinner samtidigt, och det börjar också vara så att det visar sig att de jobben som blir automatiserbara av den här utvecklingen nu är liksom egentligen medelklassyrkena snarare än de lägst betalda yrkena. Och det visar sig att det blir liksom fickor av lågkvalificerade jobb kvar, om man tänker på liksom våra Uber Eats och Foodora bud som cyklar omkring, och liksom en del andra sådana. Alltså, det är ganska krångligt att liksom automatisera yrket städerska eller lokalvårdare. Liksom, eller, det finns massa sådana yrken som blir kvar, samtidigt som så här, riskhandläggare på något försäkringsbolag och you name it, liksom, odontolog och så här. Så massa sådana yrken blir helt plötsligt väldigt automatiserbara. Och det gör att vi får liksom en polariserad arbetsmarknad där det liksom kan bli en ganska svår vi kan få en situation där det finns färre jobb totalt, och det finns några jobb som är framförallt i branschen där man utvecklar den här teknologin, tjänar otroligt mycket pengar, och det egentligen finns ett skriande behov av arbetskraft, men det i sig är så svåra yrken att det inte egentligen är alla människor som är förmögna att göra de jobben, och de kommer då ha ett ganska svårt utbud av jobb av vad som finns kvar, som dessutom inte har en naturlig karriärväg från liksom att man börjar som springpojke och jobbar sig upp som man kunde göra förr i världen, utan så här, man verkligen blir fast i de här fickorna. Och det har gjort att det i de här techkretsarna, bland de som kan mest, som brukar vara liksom kanske marknadsliberala och teknikoptimister, så finns det liksom en växande grupp förespråkare för det som kallas för universal basic income. Och som på svenska ofta kallas medborgarlön, mycket för att det i svensk kontext ofta kommer från vänsterkanten att man har varit för det.
Men det är viktigt att poängtera. Lite vänster.
Ja, men det är ju en vänster, det är svensk politisk retorik, men det är viktigt att poängtera att de som nu kommer in i att vara förespråkare för UBI, de är generellt sett inte alls vänster, utan det är liksom snarare från nyliberalt ekonomiskt håll. Och det är också viktigt att poängtera att inom akademin och ekonomisk forskning så har egentligen folk från alla delar av det politiska spektrat varit för den här idén ganska länge. Det har lite olika namn. Milton Friedman, som verkligen är så här nyliberalismens fader och som ofta citeras av högertänkare, han kallade det här för negativ inkomstskatt. Han menar liksom på att vi upp till en viss inkomstnivå så borde man inte betala skatt, utan man borde få skatt. Liksom. Och sen så, vilket ju är en annan form av medborgarlön då egentligen. Så att det är inte, i svensk kontext är det här, det har liksom kört fast i att vara en vänster-högerfråga, där det är så här tomtar på vänsterkanten som är för, och så finns det ingen annan som är riktigt emot, för ingen vill ens hålla på att diskutera med dem. Men i framförallt teknikkretsarna som sätter sig in i hur den här tekniken föds nu och vad den riskerar att leda till för konsekvenser, då blir det en ganska yrvaket uppvaknande om att så här, wow, det finns massa nackdelar med basinkomst. Men det är ingen som har några riktigt så här bra alternativ heller på hur man ska gå tillväga då, ifall inte människor blir egentligen konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden längre.
Alltså hela den ekonomiska, eller inte hela, men en stor del av den ekonomiska modellen bygger ju på att folk jobbar, tillför pengar in i snurran, tar ut lite pengar i snurran och så går det runt. Men kan man inte ha liksom folk som faktiskt, alltså till för värde självklart, men någonstans kan man inte ha den biten, för att det kommer vara väldigt mycket folk, tror jag, som, alltså vi bara kollar på hur bra, vet du, den här, ja men ändå ganska dumma fortfarande liksom GPT-4 presterar på olika prov, och hur bra den nu verkar kunna göra forskning bland annat och allt för den här, alltså det är ju ren kunskap, och det vi pratade om det i någon annan kontext, att man sa för att du kommer aldrig ha miniräknare i fickan. Nu, och sen så har man Google. Nu har man helt plötsligt någonting som kan göra allt åt dig. Skriva saker och få kunskap. Visst, det finns felaktigheter. Du måste fortfarande veta vad du pratar om. Du måste kunna tillföra och hela grejen. Men att värdesätta för kunskap är, och att liksom, mycket av universitetsutbildningen handlar om att komma ihåg någonting och skriva ner det igen. Det kommer ju inte vara applicerbart. Och om det ska vara måttet för vad man kan och sen få jobb, det kommer inte heller funka. Och att sen kan man ha då, som du säger, riskanalys på försäkringar eller på banker, eller liksom, det är ju ganska lätta saker för en dator att räkna ut om den har rätt parametrar att gå på, för att se och liksom räkna ut, okej, okay, de här värdena, de här förändringarna, det här hände, helt plötsligt har vi de här värdena, det behöver inte ha någon som sitter och, en person behöver sitta och säga, ja men det känns rimligt. Men det behöver inte ha 25 personer. Jag vet inte hur det ser ut på sådana här bolag, men det är liksom tanken. Och jag vet inte vad man ska göra. Alltså, för det kommer inte behöva så många som städar datahallar eller håller koll på... Jag vet inte vad folk ska göra. Jag får total ångest när jag börjar tänka på det, ska sägas. Både för mig själv och många runt omkring mig. För att det kan bli jobbigt. Och fort och snabbt. Och ingen vet vad man ska göra.
Det gäller att liksom hitta fram till de mycket mer positiva ingångarna i det. Liksom, just för att det är så stora frågor så att det lätt blir ödesmättat. Och därför känns jobbigt att tänka på. Men för, liksom, jag föreläst ganska mycket om de här frågorna. Och då... liksom, En bra ingång i det liksom är en anekdot som utspelade sig på en Ford-fabrik redan på 1950-talet som liksom hade, när de började införa robotar på det löpande bandet. Liksom. Och så det var liksom, det var inte Henry Ford som grundade Ford, utan det var arvtagaren The Second liksom Junior som gick där tillsammans med fackföreningsbossen. Och så visade han de här robotarna. Bara, så sa han till Walter Reuter, som den här fackföreningsbossen hette, liksom, så han sa bara: Walter, how are you gonna unionize these workers? Liksom, hur ska du få dem att gå med i facket? Liksom, pekar han på robotarna. Och Walter, som liksom också var en kvick kar, han svarade så här bara: Interesting, Henry. But how are you gonna get them to buy your cars? Liksom, att det, liksom, det är det utbytet. Yeah. Liksom, att det är så här, det ägarna av produktionsmedlen har alltid behövt köpa arbetskraft. Och det har liksom varit den grundläggande motorn. Och nu om det så här, den dynamiken krackelerar, lite som den typ gjorde för hästar 100 år tidigare, att liksom hästar faktiskt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så kunde de dra in mer lön för att arbeta, de skapade mer värde än vad foder och stallplats kostade, så därför kunde man liksom, fast ekonomi och en häst, hästarna blev inte sämre, men de tappade i konkurrenskraft och till slut så kunde de inte göra ett arbete som var tillräckligt liksom värdefullt för att förtjäna foder och uppehälle längre, och då sjönk liksom antalet hästar jättemycket, tills människorna blev så himla rika på allt annat arbete de kunde göra att de hade tid med rekreationssport, och det var hästarna jättebra på, så nu finns det faktiskt fler hästar igen liksom, om man ska hitta en positiv knorr på den historien. Men det som är viktigt att komma ihåg här nu är att det vi pratar om är teknik som kommer att göra den här tårtan som vi har att dela på jättemycket större. Så det kommer finnas mycket, mycket mer tårta att dela på. Det är bara det att sättet som vi har delat på tårtan nu under de senaste hundratals åren liksom, håller på att gå sönder. Så vi behöver hitta på ett nytt sätt att fördela tårta. Men det finns mer tårta än någonsin förr. Så det behöver inte bli så att alla ska svälta och någon ska sitta där ensam med all tårta. Liksom. Utan det går faktiskt att föreställa sig en positiv utveckling här också. Men vi måste så komma på hur det ska gå till och vad ska vara rättigheter och skyldigheter. Och jag har nog landat i att så här, jag är nog någonstans liksom för idén om basinkomst. Jag är för den därför att jag har svårt att hitta på ett bättre alternativ på hur man skulle dela på det då. Men jag är för den med öppna ögon att det finns massa avigsidor. Och den största avigsidan det är ju som en sån här känsla för existensberättigande och mening. Liksom. Det är väldigt, väldigt viktigt för människor att känna att de får försörja sig själva för att de ska känna att de har någonting att tillföra. Och människor som saknar mening har en tendens att bli ganska farliga. Liksom. Vilket då, så här, det är den största avsidan tror jag med basinkomst. Att det blir väldigt viktigt hur vi tänker på så här, hur ska det finnas en känsla för meningsfullhet och en känsla av kontroll, att man inte bara är en passagerare i sitt eget liv liksom, i en sån situation när man inte längre egentligen försörjer sig själv, utan man bara får handouts liksom från... Ja. Alltså, det är svårt liksom. Och där är,
ja, det är jättesvåra frågor. Och så här, för det enda jag ser ju som skulle kunna vara kvar är ju pengar av kapital. För det är, om ens det, om inte det slutar med genereras av AI som genererar pengar liksom.
Ja, nej men absolut. När du... Alltså när du, idag finns det inkomstkapital och så finns det inkomst av tjänst. Och när du säger upp en människa som arbetar och ersätter den personen med en robot, då förflyttas ju det arbetet, eller den inkomsten blir inkomst av kapital för den som äger roboten istället för den som, människan som jobbar där. Och det är liksom... ja, man kan ju tycka att om vi... Alltså om vi tänker på de här politiska frågorna och är överens om att de är knepiga och vi vill ha så mycket tid på oss som möjligt, då kan man tänka att en reform som... Så man får inte falla i fällan att man ska tänka att det här är vänster eller höger nu, utan man behöver liksom se på det bara så här: det verkar som att vi kommer gå från en situation där det finns mycket inkomst av arbete eller inkomst av tjänst och mycket inkomst av kapital. Och så kommer vi gå till en situation där typ all inkomst är inkomst av kapital. Och det finns uppenbarligen en risk att många människor som inte har mycket inkomst av kapital kommer förlora längs med vägen där. Då kan det vara så att man behöver fundera igenom så här, om det är någonting vi ska stimulera med lågt skattetryck. Vart är det vi vill ha lågt skattetryck? Är det på robotarbete eller på människorarbete det borde vara lågt skattetryck? Idag är det ju till exempel då väldigt mycket lägre skatt på inkomst av kapital, för att kapital är så flyktigt än vad det är på inkomst av människoarbete, eftersom det liksom en tendens, människor flyttar inte lika lätt som robotar, helt enkelt. Men det är ganska, oavsett vad man tycker om det liksom ideologiskt, jag vill inte fastna i den diskussionen, det här är inte en ideologisk diskussion för mig, jag vill inte fastna i den delen av det, utan det är bara så här, det verkar som att det kommer bli väldigt mycket högre andel inkomst av kapital i framtiden i takt med automatiseringen. Och då blir det ganska viktigt att fundera på hur ska man då, liksom, om man ska införa den där basinkomstreformen, vart ska skatteuttaget komma ifrån och så vidare. Och där, lite för att knyta tillbaka säcken hela vägen tillbaka till EU, så blir det extremt viktigt med politisk integration i världen så att vi kan införa i så fall liksom, globala kapitalskatter om det är där vi ska ta dem. För annars kommer ju liksom kapitalet flytta till den jurisdiktion som råkar inte ha några kapitalskatter eller ha lägre kapitalskatter än annars. Då kommer alla robotarna vara bara där då. Liksom, i så fall.
Men kommer inte resultatet bli då att man ersätter politiker med en AGI som är, tänker smartare och bättre moraliskt och ser till alla de här enskilda individernas bästa?
Som klarar av att rösta om 2000 frågor i veckan utan att göra misstag. Det kanske.
Ja, men den gör det snabbare.
Ja.
Wow.
Jury still out. We don't know. Liksom, det är svårt att veta. Men det är liksom det där vi är någonstans. Att det finns ett par lastgamla alltså när jag har föreläst om de här frågorna, så jag har fått det ibland som någon som är av någon som är motvalls, som säger bara, men det här är ju inga nyheter, det här har ju liksom Descartes och gänget liksom, de här filosofiska frågorna har de formulerat flera hundra år sedan, varför kommer du dragas med de här igen? Jag bara, alltså, jag påstår inte att jag kommer med något nytt, jag påstår bara att deadline är här nu liksom. De formulerar frågorna, de har inga svar, det är liksom, nu är vi där, vi måste ha svaren på frågorna liksom. Och det är det som är helt coolt, men också lite läskigt.
Förstår det. Nu har vi pratat under väldigt, väldigt lång tid och jag tycker vi sätter punkt här. Vi rör oss ut med ett veckans tips.
Det är väl lite knutet till ämnet. Det är Removal AI. Och vi var inne på det lite att AI är duktiga på att lära sig och att lära sig en och samma sak. Och du var också inne på det här med blurriga bilder och grejer. Och vi försöker klippa ut snygga bilder till våra omslag och grejer. Och då använder jag den här tjänsten för att ta bort bakgrunden så jag får en PNG utan bakgrund för att klippa ut så det inte blir en vit bakgrund så att det blir snyggt och fint. Ni kan se detta på YouTube och våra poddbilder, hur snyggt jag klipper ut olika människors ansikten och grejer. Men sen tyckte Andreas att nej. Adobe har en mycket bättre version, för där kan man få ut en högupplöst video utan att betala. Och jag testade den och då så här. Den är bra, men den är inte lika smart på något sätt. För den fångar mer yta som är bakgrund och tror att det är riktiga bilden. Medan Removal AI är grym på att få bort verkligen bakgrunden. Sen visst måste betala för att få ut en full HD-bild, så det är väl nackdelen med den. Men fördelen är att du kan också gå in med en brush tool och verkligen måla bort det som är bakgrund om den skulle missa en liten bit. Så väldigt bra tips om man nu är så nischade som oss och vill ta bort bakgrunden på bilder. Ja, så det removal.ai.
Alla som ska göra en presentation någon gång har väl hamnat i det, att man behöver städa bort i bakgrunden. Bra tips, det ska jag kolla.
Har du några länkar eller grejer du vill plugga om vad man hittar dig och inte hittar dig och så?
Nej, men Fermisfilter kan man kolla upp. Det finns i de flesta bokhandlar och ljudbokstjänster om man vill lyssna eller läsa. Det finns som både fysisk bok och e-bok och ljudbok och så vidare. Och annars är man intresserad av elbilsfrågan och vill ge mig mothugg eller hålla med eller bara lära sig mer, då får man gärna lyssna på vår podd Bilar med sladd, som faktiskt är Nordens största elbilspodcast. Välkommen att lyssna där också. Vi finns där poddar finns.
Snyggt. Har vi sagt någonting märkligt kan man mejla till kaktech@gmail.com. Där kan man också tipsa om framtida ämnen och gäster. Jag utgår ifrån att man lyssnar i sin favoritpoddspelare. Då ska man passa på att prenumerera för att inte missa framtida gäster och avsnitt. Men när man ändå är där inne, också för att hjälpa oss bli lite mer synliga, så kan man lämna en recension och ett betyg. Vi finns på de flesta sociala medier. Inte Mastodon än. Vi får väl se vad som händer om det blir ett Mastodon-konto också. Men följ oss på alla sociala medier för att se videos och bilder som vi lägger upp från podden. Det är också tydligen där man blir känd på TikTok bland annat. Och om inte Ruben eller Alfred har någonting att tillägga, så tackar vi för denna veckan och så hörs vi igen nästa måndag.
Det gör vi.
Ha det fint.
Ha det.